afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Väl har vi avsnitt 402. Vi har den 15 mars 2026. Mitt namn är Andreas, jag som är programledare. Och med mig har jag Simon och Martin. Och kanske Jonas De Geer, vi får höra.
Hej.
Tjena.
Jag tror inte vi har med Jonas. Det ser inte ut så. Tyvärr.
Yes.
Tekniska problem.
Ja, vi får fortsätta kämpa med det där under sändning. Men vi måste vidare helt enkelt. Vi ska rakt in i programmet. Jag är tillbaka. Jag hörde rykten om att podden hade bögliberaliserats. Så jag är tillbaka för att styra upp skutan. Nej. Vi har intressanta nyheter gällande utvecklingen i Iran och i Mellanöstern. Men vi kommer också att prata om Sverigedemokraterna och Liberalerna och lite inrikes. Men innan det så kan vi prata om donationerna. Vars ligger vi till där? Vi har fortfarande Swish, eller hur?
Ja.
Yes. Så folk kan swisha in, ställa frågor, skicka in kommentarer genom Swish, men också kontant. Då hittar ni en adress där i radioartikeln. Ni kan skicka till vår postbox.
Jag kan säga numret till Swish är 070073 8064.
Ja. Grejen är anledningen till att jag inte läser upp det är för att ingen kommer att lyssna och skriva ner det.
Nej, det är sant.
Jag tror alla bara kommer att klicka in på Nordfront.
Du har fan helt rätt i det.
Men det låter bra att säga numret. Det gör det. Det gör det. Men det är bra praxis också. Det är professionellt. Jag gillar det. Jo, precis. Det var inte bögliberaliseringen anledningen till att jag kom tillbaka. Utan det var min frus födelsedag förra söndagen. Så jag fick välja mellan skilsmässa eller fira hennes födelsedag.
Alltså var du som var bögliberal.
Jo, man kan tänka. Jag simpade förra helgen. Så det var mitt fel, helt och hållet.
Hård regim uppe i Boden alltså.
Ja, men det är det. Vi har traditionella könsroller här.
Ja, det är bra.
Det kan gå hårt.
Tobias har ju också varit sjuk, kan vi hälsa. Han är inte med. Han var förkyld nu.
Jo, just det.
En tung mänskål tror jag var.
Shit. Men det är inte lätt. Det går ju sånt nu för tiden. Men ja, vi ska hoppa rakt in i en kall dusch här. Jag tänkte vi kan börja med den här Teodorescus skandal. Vi kanske har äntligen ett svar till varför den här människan är helt jävla sjuk i huvudet.
Varför de älskar judar.
Jo, exakt. Teodorescus säkerhet bekostas av okänd privatperson. Det är alltså Israelaktivisten Alice Teodorescu, Måve, som tar emot okänd summa pengar från en okänd privatperson för att bekosta sina personliga säkerhetsarrangemang. Detta samtidigt som regeringen ska förbjuda anonyma donationer och bidrag från utlandet för att förhindra påverkan utifrån. Så det här hade väl till och med Expressen skrivit om. Var det så?
Ja, det har ju varit i mainstream media. De har ju varit indignerade över det uppenbart olämpliga i den typen av arrangemang. Jag har inte läst mycket om det själv, bara sett rubriker och sådär. Jag trodde ju att det typ skulle vara olagligt på EU-nivå typ som politiker att bara stoppa massa pengar i fickan sådär. Det öppnar ju upp för rätt mycket korruption och att lobbyister köper politiker.
Jo. Det är också intressant att väldigt många har ju ifrågasatt hennes fanatiska sionism. Alltså hennes framträdande i tv är ju helt psykotiska.
Och på Twitter.
Jo, på Twitter. Allting handlar om Israel hela tiden.
Jo, och hon är ju som SD. Hon går så här längre än vad man egentligen behöver. Mm. Längre än vad plikten egentligen kallar typ.
Så det är jo.
Ja. Hon får betalt per tweet eller något.
Exakt, exakt. Ja, nej, det är väldigt intressant. Så det är en granskning av den bokföring som Alice Todorescu lämnat till EU-parlamentets talman som avslöjade att han kontinuerligt får pengar från en okänd privatperson. I redovisning framgår det att donationen används till personliga säkerhetsarrangemang. Det låter jävligt talmudiskt, om jag ska vara helt ärlig. Några där,
ja, och nog för att hon är hatad, men varför skulle hon behöva jättemycket mer säkerhet än någon annan politiker? Och, ja. Det är konstigt. Här står det också att enligt EUs etiska regler får en parlamentariker inte ta emot bidrag eller gåvor som är värda mer än 150 euro, alltså 1500 kronor ungefär.
Från samma källa då?
Ja.
Antar jag.
Nej, precis. Och det här måste ju röra sig om mycket mer pengar. Och dessutom kontinuerligt, så ja, hon bryter mot regler och lagar, antar jag.
Jo, det står ingenstans hur mycket pengar det handlar om. Det borde ju finnas i de här papprena.
Mm.
Ja, hon har ju dock beklagat sig över att det är svårt att vara en Israel-vän. Att, jag såg att hon har skrivit det på X, att det är inget man gör för karriären. Och att hon blir väldigt hotad och motarbetad.
Mm.
I och för sig kan jag tro att hon blir väldigt mycket hotad, speciellt i dessa dagar.
Jo.
Det är bara att titta på hur det ser ut på X till exempel.
Jo.
Alla hatar Israel.
Jo, men det är ändå ljug att det inte är bra för karriären att bara för...
Ja, det är ljug.
Det har ju varit det en längre tid, men frågan är när det kommer att ta slut. För att, ja, vi lever i jävligt spännande tider.
Ja, det gör vi ju.
Och det är jättekul att se att det är mycket, många svenskar. Alltså, det här sprider sig över höger- och vänsterskalan som hatar Israel och X i alla kommentarer.
Ja, men och typ, nu ska vi prata om det här Iran och det senare, men typ... Mm. Ett land som Iran som har smutskastat så enormt mycket både internationell media och svensk media, som framställs som en diktatur, islamister, terrorister och så vidare. Det enorma propagandaövertaget som Irans fiender har, i det här fallet USA och Israel, till trots, så funkar ju inte det längre. Alltså, nej. Det funkar ju inte. Alla på X typ hejar på Iran.
Jo, men det är som att när man börjar mörda barn, då funkar inte propaganda längre.
Nej, men det gör det inte. De flesta gillar inte.
Nej.
De flesta tycker att det är ganska vedervärt.
Det går hem hos vissa, typ Ingrid och så här.
Jo, det finns ju vissa psykopater som tycker att typ sånt är imponerande. Men de flesta reagerar ju negativt på det. Och då spelar det ingen roll liksom hur mycket... Alltså att man kontrollerar media. Så för media är det ju precis tvärtom. Att, även om... Det USA får mycket kritik för att det här är en sån otrolig fuck-up hela grejen, så är ju det allmänna narrativet att USA och Israel är de goda och Iran är de onda.
Mm.
Då.
Jo, så är det.
Men när det gäller Alice Teodorescu, ja, det är synd att Jonas ljud inte funkar här. Han brukar ju säga att det är lite suspekt att hon är så extremt pro-israelisk.
Mm, exakt.
Alltså, vad har hon för... Alltså, vad är anledningen till det i hennes fall?
Jo.
Det är ju någon slags mysterium.
Det är bortom logiken att vara så fanatiskt för någonting så ont. Och som Martin säger, hon går oftast över tröskeln för vad som är typ normalt beteende. Alltså, i tv så står ni typ och skriker åt folk hur hemskt det är att vara jude och förföljd och kan inte ha Davidstjärnan på stan.
Ja, hon låter ju som en så här supersionistisk jude. Det är ju bara sådana som brukar låta sådär. Och man, alltså, det finns ju teorier om att hon kanske är jude egentligen, men döljer det. Men det är inte så vanligt nu för tiden att judar typ helt, alltså 100% döljer det. Det händer väl att det finns sådana som kanske inte är helt liksom representerar sin judiskhet i alla sammanhang och försöker liksom komma undan som en vit, så att säga. Och så, men inte liksom i det längsta skulle förneka eller inte i något sammanhang säga någonting.
Nej, oftast är de ju taktiska, typ att man tonar kanske ner dig lite, typ Bonnier gör ju det ibland. Men att man typ ändå när man har nytta av det betonar att man är judo och ska vara lite immun mot kritik på grund av det, typ.
Jo, det fanns ju några stycken i Mein Kampf om det där. Och det är ganska sant. När det passar om så kör de stenhårt. Men i början när de ska infiltrera, då måste de vara kameleonter. De kanske bara fortsätter vara en kameleont.
Eller så är det att hon kommer från medievärlden typ och vet vilka som äger större delen av
svensk
media. Så om man var krönikör och chef inom svensk media så passar det att sticka ut hakan för Israel.
Ja, men vad fan, så länge man får betalt. Vad gör det? Man måste ju äta människan. Det är bara kör stenhårt på den linjen tills det inte går längre. Jo, när vi får fortsätta avsnittet med att bara citera Jonas De Geer, antar jag. Så. Nästan, han är med i...
Han kan skriva till mig på Telegram. Så här,
in spirit, i själen. Rälsligt är han med. Yes.
Nej, men jag försöker hjälpa honom lite här vid sidan av.
Ja, han får lite tech-support.
Ja, precis.
På tal om dåliga ställningstaganden. Nu har ju den här Dumpen-resan fortsatt. Och nu utreds Dumpen för hets mot folkgrupp. Och vad var det för kommentar? Det var något jävligt skumt. Men de har ju blivit fälld, eller hon har blivit fälld. Sara Nilsson har blivit fälld för... Vad var det då?
Förtal, grovt förtal.
Grovt förtal var det.
Precis, det här
hade hela sagan, ja, vi hade hela sagan där med att SD skulle betala böterna och det där.
Och det har de ju levererat på också.
Jo, de har ju kramat så grejer. De har ju träffat. Så nu ska de nu utredas för hets mot folkgrupp.
Och det var ju, någon, det var ju några gamla kommentarer alltså på Dumpens hemsida. Man, nu har de ju stängt ner kommentarsfältet tror jag. Men förut hade man ju som man kunde kommentera varje liksom uthängning. Och det är ju oftast inte så snälla kommentarer.
Nej.
Utan de var ju ganska hårda. Och jag tror det var ju någonting med någonting att... jag tror det var en var typ att 95% av alla bögar kan tänka sig sex med barn, var det någon som hade skrivit. Och det är ju definitivt hets mot folkgrupp.
Mm.
Man får ju inte säga så om en grupp som är skyddad.
JK attackerade ju Nordfront kring det där också typ veckan innan. Att det var ett gäng artiklar bland annat om det där och en annan grej som de invände emot. Och det var just det med typ att Pride och Pride-flaggan, homosexuella, homolobbyn och så där förknippas med pedofili eller att man beskriver det som perverst.
Någon
formulering de ogillar nu.
Och problemet då för Dumpen är ju att de förhandsmodererar kommentarerna och då blir man alltså, då blir ju utgivaren ansvarig.
Men gör de verkligen det? Det verkar ju totalt efterblivet. Det är ju helt onödigt jobb. Inte så, kan de ha gjort det.
Så stod det i anmälan och JK valde ju ändå att gå vidare med det.
Ja, men man brukar ju kunna vara ansvarig oavsett. Och även om man efterhandsmodererar om man inte tar bort det själv i tid, va?
Jo, exakt. Men i anmälan stod det specifikt då att de är förhandsmodererade eller förhandsgodkänns på något sätt. Och jag vet ju inte om det är sant eller inte. Men det stod så i anmälan i alla fall. Ja. Men om man
sen
har
de ju legat upp. De hade legat upp länge varför de fick ju ta bort den. Kommentaren kan inte ha varit färsk.
Just. Förlåt, får jag fråga om jag hörs?
Jajamän.
Ja, vad bra.
Vilken hack. Du är med oss.
Ja, jättebra.
Är du hörs? Ja, vad bra.
Ja, nej, det har varit tekniskt strul här. Som ni säkert har berättat.
Det låter lite telefonaktigt, men det gör nog ingenting.
Det är nog för att det är telefon.
Ja, precis.
Det är telefonaktigt.
Så. Precis.
Han ser ut att komma in genom Max.
Ja, välkommen till podden, Jonas.
Tack så mycket.
Vi sitter och snackar om Dumpen och att de används för hets mot folkgrupp. Och vi tycker det är helt uppe på väggarna.
Ja, det är väldigt konstigt.
De attacker som, alltså Dumpen gör ju det jobbet som samhället inte gör. Uppenbarligen finns det många förövare där ute, många pedofiler som fångas in och får uppmärksamhet genom deras jobb. Och de attackeras alltså av rödingar, vänsterfolk, journalister och politiker. Det är helt sjukt i huvudet.
Nej, det är väldigt, väldigt märkligt att de är så, vad ska jag säga, har en sån hang-up där på just dem. Det är anmärkningsvärt faktiskt. Skulle det vara så att de var konsekventa och höll den här linjen att det handlar om människors integritet och bla 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 sådär. Men jag skulle tycka att det var rätt av Dumpen i alla fall det de gör. Men det skulle jag kunna förstå. Men det är som om, jag vet inte varför de går igång på det här sättet. Alltså, och Thomas Boström och alla. Jag förstår inte. De brukar inte vara så bekymrade över sådana här saker annars.
Alltså grejen är ju den att Dumpen, de konfronterar män som söker kontakt med barn i sexuellt syfte. Och det råder ju inga tvivel om att det är det de gör. Och det är ingen som har kunnat visa på att Dumpen någon gång har konfronterat någon som är oskyldig. Vad jag vet i alla fall. Så tror jag. Så jag har aldrig sett något belägg för det. Så det här är ju alltså pedofiler. Alltså, eller ja, det är ju pedofiler. De begår ju sådana handlingar i alla fall. De söker ju uppenbart sexuell kontakt med barn. Och det är ju sjuka jävlar också i många fall. Så att jag menar, vad är det som är så fruktansvärt hemskt med det här? Alltså, det, uppenbarligen går det ju lös en massa jävla pedofiler på gatorna. De har alltså genom åren nu, jag kollar här, 752 stycken är upplagda nu.
Det är helt sjukt.
Och det tar ju aldrig slut.
Nej.
Alltså det är ju någonting riktigt, riktigt vrickat i ett samhälle där det går till så här. Och det är ju det som Dumpen visar det de gör. Alltså det här är ju liksom, varje gång de lyckas konfrontera en sån här man så är det ju totalt underkännande av rättsväsendet och samhället. Alltså, och allt liksom. Alltså, vi har ett samhälle där barn inte kan
skjuta. Det är egentligen inget underkännande av dem, eller det skulle inte behöva vara. För jag menar, sådana här människor kan man ju inte alltid upptäcka med mindre än att vi har ett totalt kontrollsamhälle.
Nej, men det håller jag med. Men att det finns så många och att det är så lätt för dem.
Jo, det är märkligt i sig. Det är egentligen kanske inte med tanke på att vi har ett sånt skruvat och översexualiserat samhälle att det kommer fler med såna här avarter också.
Vi slutar ju hänga folk ett tag tillbaka.
Ja, men många av de här
är ju straffade, va? Det är ju det.
Ja, precis. De har aldrig begått ett brott. Men jag menar att alltså, det är ju någonting fel där det är så pass många män som känner att det liksom är grönt ljus och bete sig på det här sättet. Även om de har sådana böjningar så känner de att, och även om de vet att Dumpen är där ute, det är ju uppenbarligen inte nog avskräckande för de här. Men de känner sig nog trygga att göra, alltså att göra de här sakerna, att de verkligen går ut och gör det och att det är så många som gör det. Och det är det som jag tänker är ett underkännande av samhället i sin helhet. Att det är så.
Jag vet inte, alltså folk har väl alltid varit beredda att göra väldigt konstiga, dumdristiga saker när de är drivna av instinkter eller drivkrafter just.
Men har det varit lika utbrett? Är det bara att vi ser omfattningen mer nu med Dumpens arbete och så då typ, eller?
Nej, det är klart att det inte har varit lika utbrett i och med att det inte har funnits sådana kontaktmöjligheter för nätet.
Mm.
Jag menar, jag har ingen aning om hur de här, jag menar, det, möjligheten att få anonym kontakt med folk, hur gick det till? Jag vet inte.
Nej, det är intressant att möjligheten till den typen av beteende.
Ja, det är...
Men sen är det väl också i andra änden att de känner att riskerna är så pass små, man får ändå på sin höjd fängelse och man kan ju kanske bara dömas för brott om man kommer nära att fullborda något typ. Då kan de hålla på.
Jag tror att alltså, ett fängelsestraff är ganska lindrigt för dem. De får sitta på speciella avdelningar. Det är väl inte det som är det verkliga straffet, utan det är ju att det fortfarande är naturligtvis så extremt socialt stigmatiserande att dömas för något sånt här. För det kommer ju ut. Så att du lever ju med det riktigt efter dig för all framtid. Så jag tror inte att det är ett samhälle till slapp som ligger bakom detta, att de känner att de kan ta sådana risker. Utan det är nog bara att man liksom... Ja.
Nej, men jag vill ändå hävda att det är något ruttet i vår kultur som gör att det här är så vanligt faktiskt.
Jo, nej, men det tror jag med. Och jag tror igen att det har med den här översexualiseringen av ja. Kulturen att göra.
Ja.
Det är så enkelt.
Det är och att det är mycket liksom... alltså nu, det här är ju inget sätt att försvara de här, men alltså det är mycket ensamhet och liksom... individualism och alltså många män som bara liksom sitter framför sina datorer hela dagarna och telefoner och söker efter konstiga grejer och blir helt skruvade i huvudet, och det är inget försvar för dem, jag menar bara att det är samspel.
Nej, det är ju inget försvar på något sätt, men man måste ju söka efter någon typ av förklaring, och det enda jag kan se det är väl just det att kulturen är sjuk i de här avseendena, och jag tror inte vi är skapta för den typen av vad ska vi säga, exponering för så mycket sexuellt innehåll. Jag tror inte vi ska behöva, ska säga, jag tror att sexlivet behöver omgärdas av regler och normer på ett helt annat sätt. Det har man gjort sitt bästa för att bryta ner dem. Och det är inte bara att det här säljer, utan det här är någonting som har gått i väldigt hög grad ovanifrån via så kallad liksom sexualupplysning och allt möjligt. Så jag säger inte att allt är dåligt och förkastligt och sådär. Vi ska inte förlora oss i sådana i den problematiken. Men visst har det blivit liksom så mycket av allting, och då kommer också mer avarter. Så är det.
Men Jonas, varför tror du att det är så många liksom i media och förstås vänsterextremister och så, som är så arga på dumpen?
Nej, det är den intressanta grejen. Jag är lite förbryllad över det. Det kan ju antingen vara för att, vilket är den frestande förklaringen, att de... att det finns så många personer i maktställning som känner sig hotade av detta och därför har ett horn i sidan till dumpens verksamhet. Det är det ena. Det andra är att journalister är arga på sånt här även för att de tycker att dumpen gör sånt som kanske egentligen de skulle, som är deras rätt eller deras privilegium att få hålla på.
Mm.
Så att jag tror att det är lite revirkänslighet där också.
Jo, alltså en jag fick ju tag i den här anmälan, och de hade ju censurerat vem det var som polisanmälde dumpen för rätts mot folkgrupp. Men det är ju någon som har gått igenom och letat, alltså i kommentarer som är flera, jag tror det var från 2020, 2022 typ så här. Och det är ju ett sånt här tillvägagångssätt som tyder på juridikfronten eller kanske näthatsgranskaren. Men de har ju, anmälan ser ju ut, den är ju gjord så att det ska se ut som att det är en privatperson typ som har gjort den. Och det är svårt att säga att JK skulle motivera att man maskade vem det var om det inte ska framstå som en privatperson. Men jag tror ju typ att det är juridikfronten eller någon sån i bakgrunden ändå. För vem annars skulle sitta och gå igenom gamla kommentarsfält, alltså flera år gamla, alltså jag vet inte.
Nej, det krävs resurser för det på något sätt, tidsliga resurser och så.
Det skulle ju kunna vara någon som har råkat illa ut av dumpen, som har blivit konfronterad, som vill hämnas på något sätt. Men alltså, då ska man, alltså anmälaren hade uppenbarligen ganska bra koll på lagstiftningen och hänvisade som sagt till att kommentarerna var förhandsgodkända, vilket då direkt gör att utgivaren blir ansvarig för dem utan snack. Och även hänvisade till en vägledande dom i högsta domstolen mot bland annat Nordiska motståndsrörelsens ledare Fredrik Weideland. Jag vet inte om ni känner till den domen, men det var ju något flygblad.
Jo, jag känner till den.
Om homosexualitet, AIDS och pedofili typ. Så anmälan hänvisade till den, så att den liksom går att applicera i det här fallet och så. Så det är ju någon som har koll.
Det är någon vänster, jo, definitivt.
Det skulle vara intressant att veta vem det var. För ETC har ju hetsat enormt mycket mot Dumpen. Och där har vi ju, vad han heter då?
Röstlund eller?
Röstlund, ja. Han verkar ju ha något personligt emot Dumpen. Och har ju både gett sig på Dumpen och det här har jag säkert sagt många gånger, men han har ju också hetsat mot någon kristen förening som heter Porrfri Barndom, som på olika sätt vill verka för att minska tillgången till internetporr för barn. De har...
Det får man ju inte göra.
Nej, det är
alltså, mot demokratin för fan.
Han har kört ett lika hårt drev mot det som mot Dumpen, och det säger ju en hel del.
Mm.
Men
jo, men det känns politiskt motiverat faktiskt från vänster.
Mm.
Men det finns väl inga politiska förtecken med det Dumpen håller på med. Det är det som
jag frågar Centerpartiet, deras politik.
De har inte dratt några växlar på detta och sagt att ni har snuskiga partikulturer eller sådär, bara veta. Utan så varför känner de sig på något sätt träffade?
Mm, jag vet. Det är det som är grejen. De är så empatiska. Alltså, det är ju ganska, eller sympatiska ska jag säga, personer som driver det här. Så att de är inte så hatvärdiga, känner jag. Men det är ofta så med goda krafter som attackeras faktiskt.
Mm.
Jo, nej, det enda vi vet för säkert är att man absolut inte får påstå att 95% av homosexuella kan tänka sig ha sex med barn. Det kan man absolut inte säga.
Nej.
Yes, men vi kan gå vidare här till de smaskiga inrikesnyheterna i veckan. Och det är liberalernas, kan man säga, liberalisering. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Men de har ju nu släppt sin röda linje. Liberalerna släpper in SD i regeringen. Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade under eftermiddagen, det här var den 13:e, sitt nya samarbete, vilket är ett avtal kallat Sverigelöftet. Det innebär att Liberalerna ska tillåta SD i regeringen mot att de i sin tur uppfyller 4 krav. Det var ju 4 smaskiga krav här också. Det var att förstatliga skolan, indexera lagen om stöd och service till vissa funktionsförhindrade eller funktionshindrade, LSS. Och sen satsa på folkbildningen samt folkomrösta om euron 2030.
Mm.
Så det har gjorts lite smussel bakom kulisserna här. Det var ju något tjafs. Ni minns de här tonårsutvisningarna? Det blev ju något bråk kring det. Och sen släpptes det helt.
Ja, eller det var inte tonårs. Det var väl om den här lagförslaget om att dra... Alltså,
medborgarskap.
Ja, medborgarskap. Permanent uppehållstillstånd skulle man sluta med. Dra in sådana, ja, precis.
För att ge dem medborgarskap eller skicka hem dem.
Ja, precis.
Just det, och det hände ju något drama där, och så sen har de pratat och nu har de suttit och kommit överens om det här, antar jag.
Ja.
Och det som har blivit det mest uppmärksammade är ju inte handskakningen utan kramen som Ivar Åkesson fick av Mo Hansson. Vad tror ni om det här? Är det framtiden?
Alltså jag tycker att det här är skitroligt. Jag tycker att det här är en jätteintressant grej faktiskt. Därför att Liberalerna har ju legat kring 2% i alla opinionsmätningar i över ett år.
Jo.
Och vi går mot riksdagsval. Alltså det är total katastrof. Och ett stort problem för Liberalerna har varit SD. Alltså väljarna gillar ju typ inte riktigt den här röda linjen SD. Och media har ju ofta lyft fram, du vet, hur populär Jimmie Åkesson är. Han har ju blivit den mest populära partiledaren. Och Simona Mohamsson är den minst populära. Och förtroendet för henne bara rasar. Och hon gick ut förra hösten och sa att vi säger fortfarande nej till SD i regeringen efter valet.
Ja,
vi är öppen för fortsatt tid i samarbete med inga ministrar. Och så här. Och då liksom föll förtroendet för henne och så vidare. Så att de blev ju inmålade i ett hörn. Och som jag förstår det så sa Mohamsson så här till partistyrelsen att antingen liksom skrota över den här röda linjen eller så får ni hitta en annan partiledare. Och omröstningen var ganska jämn. Det var 13 stycken som röstade för att släppa den röda linjen och 8 som ville behålla den. Så det var extremt jämnt och det var ett högt tonläge. Och många, som den här Jan Jönsson i Stockholm, han drag queen snubben, han hotade att lämna Liberalerna och sådär. Och det som har hänt nu, det är ju som sagt att det har blivit ännu värre. Alltså flera liksom viktiga personer i partiet har lämnat. Och någon har visat att i själva verket så är det 73% av alla som, av de få som skulle kunna tänka sig rösta på Liberalerna, vill inte att partiet ska släppa in SD i regeringen. Mm. Så det här är ju typ dödsstöten för Liberalerna.
Shit. Vilket bra drag man gjorde.
Jo, men vad skulle de ha gjort?
Rackspelare.
De var ju tvungna att göra någonting.
Och nu vann de Alexander Bard, vilken stor vinst.
Just det.
Nej, han kan redan gett upp, eller?
Nej, han har gått med. Han har gått
med idag i alla fall. Han kanske ångrar sig redan, jag vet inte.
Mm. Ja, men, mera bögar.
Vad ska hon annars göra? Nu tror inte jag att hon är egentligen den som bestämmer här. Först. Men de har ju verkligen bundit ris åt egen rygg genom den här ställningen. Men det är svårt också. Jag menar, i mångt och mycket har ju alla partier blivit liberala. Från Susanna till SD. Ja. Så vad ska man då med ett parti som Liberalerna till i dagens politiska landskap? Då finns det liksom kvar en viss kärna då som tror, och den är förmodligen på utdöende, som har tyckt att det är lite fint att vara folkpartist eller liberal.
Mm.
Man är lite moraliskt högre stående än de flesta andra medborgare. Man har både socialt samvete och samtidigt en upplyst person och bla bla bla, och man är en vettig och anständig människa som tycker rätt saker. Och där har den här grejen med SD, de är kvar fortfarande i den här attityden som är ni för unga för att minnas när Bengt Westerberg reste sig från tv-soffan när Ny Demokrati hade kommit in i riksdagen. Och han kunde inte sitta i samma soffa som Jan Wachtmeister och Bert Karlsson då. Utan han var för anständig. Jag menar, ett tydligare exempel på sån här politiskt korrekt beröringsskräck finns nog inte i svensk politisk historia. Han markerade verkligen. Den där attityden har levt kvar hos vissa, och framförallt inom de som är aktiva inom partiet. Mer skulle jag tro än de som är väljarna i stort.
Mm.
Och därför har man fått det här problemet.
Jo, och jag menar, precis. Alltså, grejen är den att Liberalerna var på väg mot ett katastrofval. Och som du säger, någonting var de tvungna att göra. De var ju tvungna att ändra på någonting väldigt grundläggande. Och det här, frågan om regeringsbildning, frågan om SD, det är ju typ en av de viktigaste frågorna inför valet. För att det ska kunna presenteras ett tydligt regeringsalternativ. SD har varit tydliga med att de inte kommer acceptera ett upplägg som Tidöavtalet, utan de kräver ministerposter. Så därför, alltså, de hade inget val, men det här är ju över nu.
Och jag, alltså... De gör ju en löjlig figur, va? För att SD är 10 gånger så stort som dem. Då kan de inte stå där, nej, och säga att nej, det här ska vi diktera, vi är absolut minst. Men vi har moralen och rätten på vår sida. Vi har the moral high ground. Som,
men de så, lever ju liksom i en gammal tid, för att Liberalerna var ju en gång i tiden har ju stundtals varit det största borgerliga partiet. Och där jag kommer ifrån, norra Västerbotten, här är det ju alltså totalt sosseland. Men Liberalerna har traditionellt alltid varit det största oppositionspartiet. Mm. Det här partiet har ju delvis rötterna i liksom frikyrko- och nykterhetsrörelsen. Den dominerande lokaltidningen här, Norran heter den numera, kallar sig ju för frisinnad tidning. Och det kommer från det, liksom, det här frisinnet. Det är alltså en gammal frikyrkorörelse. De kunde inte vara socialdemokrater. De var frisinnade folkpartister. Och jag tror till och med partiet en gång i tiden har hetat frisinnade folkpartiet eller något. Men hur som helst så...
jag tror inte folkpartiet från början. Jag tror att det hette det frisinnade. Eller de frisinnade bara. Men det låter osagt, men det var beteckningen.
Precis. Och här uppe, alltså 40-50-60-tal, det var ju en folkrörelse. Det var antingen sosse eller då frisinnad. Det var ju de två stora folkrörelserna.
Fester och kolera.
Men båda partierna var ju så att säga bättre på den tiden, men jag förstår vad du menar. Det var i alla fall inte lika hemskt som det är idag. Men det var en stor grej det här med Folkpartiet, och det här är ju slutet för det här partiet. Och jag tror också att det är så att det finns liksom inget utrymme. Vi har två mittenpartier nu. Vi har Centerpartiet som ju också som, alltså Centerpartiet på andra sidan började ju inte som ett liberalt parti utan som ett intresseparti för bönder i Sverige. Det heter ju Bondeförbundet. Och det var ju så här, alla andra partier var ideologiska partier. Men Centerpartiet var ett intresseparti.
Socialdemokraterna var inte ideologiska. De hade lite ideologisk överbyggnad så där, som ingen brydde sig särskilt mycket om. Utan det var ju Arbetarpartiet faktiskt. I praktiken
var det väldigt intresseparti.
Det måste man säga att det var. Genom sin hårda knytning liksom till fackföreningsrörelsen eller tvärtom.
Men de hänvisar ju till en ideologi i alla fall.
Ja, det gjorde de väl. Men
var det kommunismen eller?
Kommunismen skulle jag säga var ideologiskt, och men även alltså Moderaterna har ju varit väldigt så där. Du har haft en och annan intellektuell, va, som du har haft en och annan intellektuell sosse som har försökt tänka lite utanför ramarna, men det har ju varit ett intresseparti för de som är mer välbeställda eller vill vara. Kommunisterna då, det mer, vad ska vi säga, hur man nu vill ladda det då, men den mer principiellt förra delen av arbetarrörelsen. Liberalerna har haft någon form av socialliberal ideologi att stå på något sätt, men det har inte varit bundet till eller yrke på det sättet som Bondeförbundet, Centerpartiet, Socialdemokratin eller...
Men det jag menar, Jonas, det är att det finns ju socialism och socialdemokrati. Det finns ju inget som centerpartism eller alltså liksom bondeideologi eller så, utan det börjar ju som ett renodlat intresseparti. Det är ju först på senare tid de har börjat prata om att de är liberala. Det är ju först liksom... Jag vet inte, alltså kanske 90-talet till och med. Jag törs inte säga. Men...
Ja, alltså så som Annie Lööf och säga, Centern är ett liberalt parti. Så det är ju bara... Precis. Sen när då? De har inga liberala rötter, men det vet ju inte hon som inte kan placera Gustav Vasa i rätt år eller andra. Men det här är nytt alltså.
Mm.
Och jag tror att det har att göra med att man infiltrerades under 90-talet. För Centern var ett väldigt rikt parti utan egentligen några medlemmar att tala om, framförallt i storstadsdistrikten. Och så att det gick för då vissa såna här libertarianska rent av klickar att ta sig in där. Och det är väl också så det kom in många homofiler den vägen organiserade. Att de har kommit att vara så överrepresenterade just Centern.
Jo, men jag tror i alla fall att något av de partierna skulle ryka förr eller senare. Och om någon anledning har Centerpartiet lyckats bättre med att ta den mittenprofilen. För det finns nog inget utrymme för två sådana partier. Nu har de ju skilt sig i och med att Liberalerna tar i ställning för, alltså, så att säga, höger ut och Centern vänster ut. Alltså de skiljer sig på det sättet. Va? Men det finns nog ändå inte utrymme för två sådana här partier i längden. Och en sak som är väldigt intressant om Liberalerna hamnar utanför riksdagen eller till och med, alltså det leder ju till att de kommer försvinna som parti så småningom, för det finns ju liksom ingen egen energi i partiet. Jag tror knappast det finns så här jättestora lokalavdelningar med gräsrötter och så vidare, utan de har ju levt på den här riksdagsplatsen, och visst, de kommer finnas i vissa kommuner och landsting och sådär. Men en sak som är intressant, det är ju att en oproportionerligt stor del av alla dagstidningar i Sverige på något sätt är liberala, frisinnade eller på något sätt ha någon typ av lojalitet till det här partiet. Alltså, och det går ju tillbaka till den här gamla tiden då Folkpartiet var ett stort parti. Så det blir väldigt intressant då, även om det här partibeteckningen på tidningar får mindre och mindre betydelse, så blir det ju en intressant situation framöver, det mediala grejen.
Jo, det blir det. Sen så, som sagt, en gång i tiden, det fanns ju ett starkt judiskt inflytande över pressen redan då. De var inte heller intresserade av en typ av konservatism knuten till statskyrkan och sådär. Va? Så att det var ju i väldigt hög grad ett judiskt parti också. Nu har inte de varit så många, men de har haft inflytande på andra sätt, det är klart.
Mm.
Så det är därför som i tidigare generationer, nu har väl den där rollen tagits över av KD, de här liksom bindgalna figurerna som Teodorescu, och SD har ju sin egen frikyrko flank. Men tidigare har ju liksom Folkpartiet varit självklara sionistpartiet i Sverige.
Oh ja. Nej, men jag vet, vad tror ni andra? Alltså, jag tror inte ens att det finns något mirakel som skulle kunna rädda Liberalerna. Vi hade ju
en, det är väl såhär borgerligt taktikröstande då, att typ till och med Sverigedemokrater kan börja rösta på dem bara för att deras sida ska vinna och sossarna inte får vinna. Det är till och med nationella som nu har som främsta argument att man ska rösta på SD, inte för att SD är perfekta eller ens bra kanske, utan för att det vore hemskt om sossarna vann.
Men problemet med det är ju att taktikröstare, de vill ju bara taktikrösta om deras röst kommer att ge resultat. Om Liberalerna ligger kring 2%, vet du, då...
Ja, det bränns ju där.
Ja, då tror jag det är många som tänker så här, ja men då riskerar min taktikröst att få motsatt effekt, alltså att den bara kastas bort. Mm. Så jag är tveksam om den här gången om det kommer att hjälpa.
Men där kan de ju hjälpa media.
Jag vet inte vilka verktyg man har för att mäta detta rent statistiskt, men jag kan faktiskt inte tro annat än att det är lite av en bluff detta med taktikröstande. Eller, det funkade förr i tiden i ett fall, och det var när kommunisterna höll på att ramla ur och sossarna behövde dem som stödparti. Men ja, just det där med borgerliga taktikröster, att det var en massa moderater som går och röstar på Folkpartiet för att de inte ska åka ur riksdagen och sådär. Jag tror inte riktigt att det funkar så. Det fungerade med ett parti som Socialdemokraterna, och framförallt under tiden när man fortfarande hade kollektivanslutning och sådana saker. Alltså att man blev automatiskt med i partiet om man var fackligt ansluten. Man fick begära utträde fram tills, ja, jag kommer inte ihåg om det var, det är ju 80-talet som det avskaffades först. Men i alla fall, sossarna kunde, de hade en medlemskader som gick att kommendera ut och rösta på något annat parti. De andra partierna, borgerliga partier av idag, har inte det riktigt på det sättet. Så att jag är inte riktigt säker på att det där, jag är lite skeptisk till det.
Jag är inte övertygad, men jag tror att det finns en risk att man inte ska utesluta i alla fall.
Vi vet,
de är ändå samlade som ett block nu mer högen liksom.
Ja, vi vet, som du sa Martin, att vi vet ju att det finns många nationella som så att säga taktikröstar på SD för att på något sätt, i det fallet handlar det om att deras, att hålla, alltså egentligen bara för att sin sossarna ska bilda regering typ. Det är väl ofta så man
argumenterar. Då skulle de ju i det här läget ut och taktikrösta på Liberalerna i så fall, dessa nationella, för att det skulle ju kunna hjälpa tidigare partierna att bilda regering. De ligger ju risigt till, alltså det gör ju inte SD.
Jag tror att det liksom är...
Men folk taktiserar inte så med sin röst så mycket, jag tror faktiskt inte.
Nej, kanske inte. Men
det, så att det liksom uppgår till några procent av befolkningen, alltså jag tror inte det.
Det verkar ju liksom, jag vet vi hade en veckans fråga på Nordfront, vilket parti som har störst risk att hamna utanför riksdagen. Och 83% röstar på Liberalerna. Så att det är ju liksom, på något sätt så har ju även media lyckats förmedla det budskapet till svenska folket att Liberalernas tid är över. Och det talar ju också mot taktikröstning. Alltså då accepteras det bara att gå vidare. Men det här blir ju ett problem för tid i samarbetet. Och,
Och det är därför jag tänker att typ så här, höger media kommer kunna börja så här, säga ja, men nu har vi lite positiva opinionsundersökningar, det finns en chans, och nu är det prat om att folk börjar taktikrösta på Liberalerna, nu ser det bättre ut och sådär, bara för att försöka rädda dem. Men
de ska simpa för Mohansson, det är det de ska göra.
Ja.
Hon kommer att lyftas fram som någon slags hjälte eller någonting.
Ja.
Vi får se, det blir intressant om det blir så, för media har ju inte varit snäll henne faktiskt, vilket är lite lustigt eftersom att hon är en invandrarkvinna.
Men har hon varit dumma på något sätt då?
Nej, ja, alltså det, i den mån de har skrivit om henne är det ju om hur impopulär hon är och hur dåligt
men det finns så mycket mer att säga.
Nej, det gör ju inte, hon är ju inte så, alltså det här med att ha en invandrare som partiledare, det har ju aldrig riktigt funkat för någon. Förutom Nooshi, hon är väl typ den enda som har, men annars flera partier har ju provat haft. Det har ju aldrig liksom gått hem i stugan.
Men vilka då? Jag menar, Nyamko Sabuni var nog inte liksom tillräckligt folklig överhuvudtaget som person.
Nej, det funkar inte. Turken,
Demirok. Men han var ju hopplös, ärligt talat. Jag tror inte att det har, bara för att han var invandrare.
Han var ju extremt försvenskad också.
Han grillade ju.
Men det är väl samma med den här Moamsson som liksom har ett sånamn och en platt liberal typ.
Jo, men jag menar, hon är ju också hopplös. Hon är liksom, hon vill så väl, men hon är så väldigt mycket duktig skolflicka. Hon liksom hon rabblar samma präktiga floskler och hon är så förutsägbar och.
Men det gör ju faktiskt alla partiledare, med eventuellt undantag
på
Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar. De sticker ut lite grann, men i övrigt är de ju rätt gråa.
De är floskelapparater allihopa, absolut. Men hon är rätt hopplös. Jag undrar ibland om de kanske, alltså, att det krisar så pass. Det borde väl ha gjorts tidigare då kanske, och vi vet inte riktigt vilka interna stridigheter de har haft exakt inom Liberalerna, men att de kommer att plocka bort henne bara månader före valet och du kommer att få någon sån här effekt av ny.
Yes. Nu minns jag den här Jan. Han passar ju perfekt.
Ja.
Han skulle
inte gå hem, men de skulle kunna köra någon sån, jag vet, en Robinson snubben till exempel. Martin, vad han nu är. Jag kommer inte ihåg vad han heter efter honom. Melin,
ja.
Ja.
Exempelvis.
Ja.
Jag säger inte att jag tror det, men jag, tanken har föresvävat mig. Liksom.
Ja, det skulle kunna...
Om du hade varit liberal så är det du.
Ja, men han är ju snut och lite så här. Han har ju, var det Robinson han var med i, va? Eller vad var det?
Ja, han vann ju förstået.
Så var det, ja. Just det. Ja, varför inte? Är inte han kändisadvokaten, han juden, han som skrev Snabba Cash, vad heter han? Jens Lapidus, är inte han med i Liberalerna? Eller har jag fantiserat ihop det här?
Det kan han mycket väl vara. Hans pappa som ju är isär korrespondent, Arne Lapidus, är ju urtypen på många sätt för en gammaldags folkpartist. Han ser inte speciellt judisk ut heller, utan han ser mer ut som en svensk lärare med mig i FN-förbundet.
När jag var ung, han som var toppmannen för Liberalerna i min kommun, han heter Cohen i efternamn. Mm. Ja.
Talande.
Ja.
Jo, men vi hoppas att Liberalerna dör en sakta och som död. Och jag vet inte, tidigare regeringen ligger ju risigt till om det händer, så att ja, då blir det väl sossarna.
Åh nej, då kommer Sverige att gå under.
Jo, då kommer alla nationalister att rasa. Herregud.
Det
blir så mycket värre än vad det är nu. För att nu har de ju stoppat massinvandringen. Och så har de ju sagt upp alla medborgarskap för rasfrämlingar. Jag tycker det är jättetrist. Att
och vi har inte gått med i NATO heller.
Nej.
Allt kommer bara fortsätta som förut.
Ja.
För det blir perfekt. Då tvingas sossarna så småningom efter förhandlingar som kommer att innebära att alla blir tjocka på kakor hos talmannen. Att komma fram till någon sorts konstig lösning med en socialdemokratisk minoritetsregering. Kanske med Miljöpartiet som stödparti. Eller som regeringsparti också. Då. Och då får en minoritetsregering som kan säga att ja, vi kan inte göra så mycket åt det här, kommer Magdalena Andersson att säga, för att det är den här parlamentariska situationen vi har som omöjliggör det, vi är bakbundna. Så att allt kommer att fortsätta som det var innan under den borgerliga regeringen i stort sett. Så kommer hon inte att säga, men det kommer att vara kontentan.
Ja. Nej, men det låter spännande. Vi ska gå mot vi ska gå mot en låtpaus här, och vi har Motorhead, Killed by Death, och så är vi strax tillbaka.
nordiskradio.se.
Och så var vi tillbaka från den där, jag vet inte om det var mysig, men det var en rockig musikpaus.
Han har ju dött, ska vi säga. Det var väl därför någon hade önskat det här. För han dog Motorhead-gitarrist.
Jaha, inte sångare. Han dog för länge sedan.
Han dog för flera år sedan, ja.
Ja, precis.
Lemmy. Men nu har sångaren, gitarristen dött. Vet inte så här på rak. Phil Campbell, 64 år gammal.
Mm-hmm. Ja.
Jupp.
Ja, supandet kom i kapp. Jag vet inte, han kanske hade cancer. Vad dog han? Ja. Vet du det?
Han dog fredfullt, står det här.
Ja, absolut.
Det står att han dog av i sviterna av en komplicerad operation.
Ja. Vila i frid.
Vila i frid.
Och så fortsätter. Nu ska vi ju prata om Dostojevskis verk här i 3 timmar, tänkte jag. Väldigt intressant.
Lika länge som det tar att läsa Brott och straff.
Ja, exakt. Det har ju, vad heter det? Nej, vi släpper det.
Blir bra, lite, det passar med lite norrländsk tålmodig röst sådär till Dostojevskij, tror jag.
Men jag tänker, vi skiter i Iran och snackar om böcker istället.
Jag råkar säga här i pausen att jag läste Brott och straff för första gången, var det tror förra sommaren. och att jag varit som sugen på att läsa mer, men det har inte blivit av som det brukar vara. Det är ju en fantastisk bok där.
Jo, det är
det. Den, alltså det är ju som jag tror inte att det gör såna där böcker längre. Alltså med det liksom, vad ska man säga?
Det jag tycker han gör så jävla bra, det är ju personporträtten. De är ju så sjukt djupa.
De är ju det. Och man kan liksom hela tiden förstå det som driver dem hela tiden på något sätt.
Jo,
alltså de känns så verkliga på så sätt att, för det är alltid hans karaktär är ju alltid en situation på något sätt som på olika sätt påverkar dem väldigt starkt och driver dem hela tiden, och jo, det känns så verkligt bara på något vis.
Ja, de slåss mot samvetet och allt möjligt sånt där.
Jo.
Är det jävligt djupt och härligt, ja.
Mm.
Det var länge sedan jag läste böcker, men när jag gjorde det så läste jag det, och Tolstojs Krig och fred, det är också en jävla...
Vad du har läst den?
Den här tegelstenen. Det var det till 1500 sidor. Det är hur tjock som helst. Det tog 1,5 år för att läsa den.
Visar sig att man ska läsa den och Brott och straff för att verkligen förstå Ryssland.
Jo.
Och rysk kultur.
Det är faktiskt... Jag vet inte om jag ska säga att det är den bästa boken jag har läst, men den är också jävligt... alltså djup. Och så många karaktärer. Det är sjukt många människor det handlar om. Under en ganska lång tid.
Just det.
Så att man får som följa med i rysk överklass och kanske lite medelklass. Jag vet inte. Det är jävligt mysigt.
Mm. Men och just det här med vad heter brott och straff. Alltså man dras ju in i den också. Det är ju en väldigt lång bok, men jag tyckte man drogs in i den väldigt snabbt. Och just det här, du vet, när han planerar det här dådet då, jag vet inte hur mycket spoiler, men han är döda en tant som har en pantbutik då. Och han håller ju på att planera det här jättelänge, och när han planerar det så rättfärdigar han det också för sig själv liksom, på olika sätt. Alltså det är riktigt häftigt.
Men alltså man ska tänka på att när han skriver det där så är det en massa väldigt radikala och konstiga idéer i omlopp i hela Europa, men kanske i synnerhet i Ryssland. Och den typen av saker hände, och såna här i Raskolnikovs fall, nu kommer jag inte ihåg om han hänvisar till vilka han läser, vilka han är influerad av och så, för det var så jättelänge sedan jag läste. Men det är olika typer av, det är lite nietzscheanska idéer, det är lite allt möjligt som, det är alltså inte Nietzsche som är hans huvudsakliga inspiratör, men det finns en massa olika frågeställningar, är moralen död och så vidare, som sen också bildar fond reellt för den ryska revolutionen, bolsjevikrevolutionen. Man gör det lite enkelt för sig ibland och säger att det var bara liksom en judisk kuppfot, så enkelt var det inte. Även om de var naturligtvis en kanske rent av dominerande, i alla fall en väldigt
representerad grupp. De drog ju nytta av alla idéer som strömmade på den tiden och kuppade hela skiten och gjorde det till ett massmord.
Jo, men det kunde det ha blivit ändå.
Ja.
Men det är intressant som tidsdokument också, även om de här moraliska frågorna som Dostojevskij tar upp ju är tidlösa på ett sätt.
Men tänk bara det här med Rasputin, att en sån som han kunde komma så nära tsarfamiljen. Alltså typ en halvpsykotisk sexmissbrukarbonde typ, som bara vandrar till Sankt Petersburg och alla bara älskar honom, du vet, adeln och sånt. Och det är för att han hade en massa konstiga, lite så här halvokulta idéer och grejer, och liksom hela folk och sånt. Och sen blev han liksom tsarens främsta rådgivare typ. Mm. Det är ju en hel del om.
Man ska ha lite psykotiska idéer, blir man populär.
Ja, men det är ju... Ja, definitivt.
Yes, men på tal om psykotiska idéer, vi ska prata om tredje världskriget, tänkte jag. Jag vet inte varför vi ska dra startskottet här, men vi kan ju nämna att de har ju valt den nya ayatollan sen sist, den senaste helgen i alla fall. Och det har ju han då hamnat på Khameneis son Mojtaba. Det står här att om ayatollans krav, USA måste lämna Mellanöstern. I sitt första offentliga uttalande uppger Irans högste ledare Mojtaba Khameini att den iranska militären överväger att expandera kriget. Dessutom är en nedstängning av alla amerikanska baser i regionen ett iranskt krav för fred. Så istället för att vara totalt krossade, som Trump har sagt 7-8 gånger, så kommer då den nya ayatollan. Han stiger upp som en fenix och säger att vi kommer att kämpa i det bittra slutet. Då säger han så här: vi kommer att ta emot kompensation från fienden. Om de vägrar kommer vi att ta deras tillgångar i en omfattning som anses, som vi anser, lämplig. Och om det inte är möjligt kommer vi att förstöra en motsvarande mängd av deras egendom. Och ja, det handlar ju om, jag säger också, vi kommer inte att underlåta att hämnas martyrernas blod. Varje medborgare som dödats av fienden är i sig ett fall för att utkräva hämnd. Det är precis det här jag har tänkt på. Att när Israel börjar kriget med att mörda vad som ser ut att vara det revolutionära gardets barn. Alltså flickorna här, typ 160 flickor i en flickskola som var nära då en militär övningsbas.
Ja, det var nära revolutionsgardet.
Ja, precis.
Bas, ja, precis.
Det var typ deras barn som gick på den här skolan.
Ja, jag tror det.
Ryktas de i alla fall. När du börjar med det och sen mördar du den helige ledaren och halva hans familj. Och nu den nya ledarens fru och hans barn. Då kommer de inte att sluta slåss förrän det är absolut över. Och jag fattar inte att det är det som är så. Jag måste bara få ur det här innan vi börjar med alla rubriker. Det jag inte fattar med mainstreamsmedia i Sverige till exempel. Jag vet inte om ni har hängt med så mycket. Hur det här har, vad heter det, framförts. Men människor verkar ha fått intrycket av att Iran helt irrationellt har anfallit sina grannar i Mellanöstern och är helt så här bonkers.
Den irrationella ondskan igen.
Jo, och så sen vi som går omkring och vet att det här skulle komma i över 10 år, men definitivt typ 30 år om man har varit med länge, har vetat att det har pratats om det här hur länge som helst. Och vi vet att nu hände det. Nu gjorde Israel exakt det de har lovat i 30-40 år. Då vet vi konsekvenserna av det. Det är att Iran, som inte är Irak, det är inte Afghanistan, utan det är en helt annan makt. De kommer att slå tillbaka ordentligt och det kommer att kosta så jävligt. Men alla andra, ja, inklusive då Trump, nu vet jag att de ljuger. Pete Hegseth och Trump och Rubio, de ljuger ju bara. Men de vill ju ge bilden av att Iran är svagt och kommer ge upp och sånt där. Alltså det är sånt jävla svammel. Men jo, vars vill vi få vidare med det här?
Jag skulle vilja ta upp en grej angående den nya ledaren. Det här har jag diskuterat lite med lite olika personer. Att jag undrar om han lever.
Det såg jag spekulationer om någonstans också.
Det är för att det är lite lustigt att vi har inte sett honom och vi har inte hört om. Det här uttalandet är alltså ett skriftligt uttalande från honom som har läst upp i statlig media. Den officiella versionen är ju att han var i samma byggnad som attackerades när hans pappa dog och flera andra familjemedlemmar, med att han bara skadade benet lätt. Samtidigt har vi haft i veckan här en massiva, liksom man kan kalla det manifestationer runt om Iran. Al-Quds-dagen kallar de det. Där typ flera, alltså presidenten var där, utrikes, alltså massa ministrar, ledare för revolutionsgardet, de gick bland människor och sådär och visade upp sig. Man såg inte skymten av den högsta ledaren. Och då är frågan egentligen vad det är som pågår. För det, någonting är det ju som inte är normalt. De borde ju åtminstone ha spelat in en ljudfil med honom bara för att visa att han lever. Antingen är det ju så att iranierna inte vill att det ska, alltså att fienden ska veta vem det är som egentligen bestämmer. Det kan vara så att de har valt en helt annan person. Det kan vara så att det är typ revolutionsgardet som styr, eller att det här rådet på tre personer som styr Iran tillfälligt fortfarande styr, men att man liksom vill finta fienden. Så kan det vara. Eller så kan det vara så att de bara vill skapa den här diskussionen som vi har just nu. Lever han eller inte av någon helt annan anledning, men att han egentligen lever. Men jag noterar att vi inte har sett bevis på att han faktiskt lever.
Det sägs väl att han skadades i första attackerna, typ, eller hur var det?
Jo, han skadade benet. Men det hindrar ju inte att han liksom åtminstone alltså spelar in en ljudfil där han säger de här sakerna.
Han kan ju vara allvarligare skadad än att gå ut.
Så kan det också vara.
Han behöver ju inte vara död. För jag har svårt att se att de skulle vinna så mycket på att alltså finta framförallt israeliska underrättelsetjänst när det kommer till såna här grejer. Det tror jag är hårt när det är omöjligt.
Nej, alltså, men det iranska folket, det ger ju en jävla moral att se. De hade ju den här propagandavideon att ayatollahn reser sig. Mm. Sådana saker, det påverkar ju befolkningen.
Men de hade ju...
Jo, men, det, jag menar, de är ju inte dummare än faktiskt på det stora hela än att de måste undra också efter ett tag varför det syns som aldrig till.
Mm. Det är ju det som är märkligt. Men det jag tänker är så här att dels kan det, ett alternativ är ju att många i de här expertrådet som ska välja, de är 88 stycken i det här expertrådet som väljer, att det är så många av dem som har blivit dödade att man har inte riktigt kunnat genomföra det här valet. Det är väl mindre sannolikt. De borde ju kunna genomföra det ändå även om många saknas. Men det jag tänker är att de kanske har resonerat så här. Okej, vi väljer en ny högsta ledare. Vad händer då? Vad kommer han att kunna göra? Han kommer direkt att bli en måltavla. De kommer försöka hitta honom och bomba honom och döda honom. Mm. Och det ser inte bra ut. Och då kanske man tänker sig, ja, men vi säger att vi har valt hans son. Vi har inte gått ut med att han har dött eller är liksom i koma eller vad det är, utan vi säger att vi har valt honom. Då kan vi köpa oss tid medan vi organiserar försvaret och motståndet och planerar vad vi ska göra här framöver. Det som talar emot det är som du var inne på, Jonas, att hade man gjort en sån sak, då måste man ändå involvera så pass många i den konspirationen att israelerna hade fått reda på det, och då hade de ju använt det i propagandan. Så hallå, de ljuger, han är död, visa att han lever, han är död. Vi borde ha hört det vid det här laget. Men det är inget sånt snack överhuvudtaget. Varken från amerikanerna eller Israel. Men det är bara alltså märkligt.
Jag har inte velat gå in på det innan. Men jag måste ju fråga. Är det någon som har sett till Netanyahu på sistone?
Nej, jag läste mycket om det också.
Nej, just det. Han är också lite borta.
Ja, han är borta.
Ja, han är totalt borta.
Och hans son är också borta från X. Han har inte tweetat på flera dagar. Han tweetar varje dag.
Något märkligt är det ju. Ja, men synas i alla lägen.
Men det som uppenbarligen har hänt är ju att USA och Israel har normaliserat mord på statschefer, och då bara den anledningen kommer ju sådana vilja ligga lite lågt just nu också.
Netanyahu har lagt upp en film på sig själv på Twitter för 5 timmar sedan i alla fall. Och innan dess den 13 mars.
Man säger att det är AI.
Ja, det skulle ju kunna vara det, absolut.
Ja, alltså jag skäms hur många AI-klipp jag har delat. Alltså, det är helt sjukt hur mycket AI det är. Hela X är bara AI.
Ja, alltså det ser
märkligt ut. Alltså, det känns inte riktigt som han själv. Jag vet inte om det är för att han är dämpad, om det är så att hans bror har dött på riktigt. Då har de gått ut och dementerat det, men jag vet inte. Det är knepigheter även på det hållet, kan man väl i alla fall. Mm.
Alltså, Vad var det jag skulle säga? Nej, nu...
Jag tycker det är lite märkligt att de kom åt Khamenei så pass lätt ändå.
Jo, men han, han ville ju dö martyrdöden. Det problematiska var att han hade bjudit in hela familjen och att de rök med.
Jag förstår att han inte gömde sig. För han är 86 år gammal. Nu går Iran in i en ny era. Och han tänkte nog att jag gör mer nytta för mitt folk nu som en martyr typ. Jag tror att det var kalkylerat, men det är lite märkligt att familjen var på samma ställe.
Men de visste ju inte exakt tidpunkt för attacken, så han hade väl bara dåliga säkerhetsrutiner för sig själv och sen kom de inte gömma undan familjen kanske.
Men det sägs ju att han uttryckligen ska ha sagt det, att jag kommer inte att gömma mig typ.
Ja, han ska ha varit sjuk, jag tror i cancer typ eller sådär kanske.
Ja, kan det vara. Men det där är ju också liksom oavsett vad så är det alltså rätt, alltså den här utvecklingen att man bara döda andra länders ledare och sånt, det är ju någonting som har varit extremt tabu i krig förut faktiskt, men nu verkar det som att det är business as usual.
Nej, inte i USA sysslar med ganska länge.
Inte liksom statschefer på det här sättet. Alltså de kidnappar Venezuela.
Saddam och vad heter det? Gaddafi.
Jo, men det är ju inte ganska länge med tanke på hur de har varit aktiva på den politiska arenan.
Skillnaden där att med Saddam, där i sen satte de ju någon typ av skenrättegång då, som det stod ut som att det var irakerna som dömde honom till döden för liksom brott mot mänskligheten eller vad det var. Och med Gaddafi då hade de ju några galna liksom kaosaraber som lynchade honom på gatan. Så det var ju så här, de kan ju som tvätta sina händer från det. Medan när det gäller Iran så skryter ju Trump om det. Jo. Han har ju sagt så, jag dödade honom innan han dödade mig. Ja, ni har sagt. Och sådana där saker. Det har väl som varit en oskriven regel att man inte dödar liksom typ diplomater och sådär.
Nej, inte utan någon form av liksom någon form av rättegång av något slag. Även om det sen varit i praktiken cyniska spektakel så har det ändå.
Ja, alltså det var ju alltså redan när Trump lönnmördade Soleimani så var ju det lite kontroversiellt och han var ju en general ändå.
Men det stod Israel på sig det?
Nej. Det Trump har sagt är ju att Israel, Netanyahu kommit till honom och sa så här, jag har en idé, vi ska lönnmörda Soleimani. Och de planerade det här tillsammans jättelänge, men just innan de skulle göra det så drog sig Israel ur. Och USA fick göra det själva liksom.
Trump
var ju sur på Netanyahu över det här. Under valrörelsen gnällde han om det i flera intervjuer att han tyckte att det var så taskigt av Netanyahu att dra in honom i det här och sen dra sig ur. Och så du vet hur iranierna vill mörda honom nu och såna här saker.
Det sjuka är att det handlar alltså om ett mord på en människa, på en general av en annan stat, och de bara, fan vad taskigt att han inte tog ansvar för det där mordet vi gjorde. De här människorna är så jävla sjuka i huvudet. Det var inget samvete alls.
Vi skulle ju döda honom tillsammans ju.
Ja, precis.
Och det sjuka med Soleimani är ju också att varför dödar de honom? Jo, för att han var så populär.
Jo.
För att, jag menar, alltså han... Och han var ju som en, det var ju han som mycket byggde upp den här motståndsaxeln och beväpna miliser i Irak och såna där saker och hutierna och sånt, Hezbollah. Men det var ju mycket tack vare honom som IS kunde slås tillbaka i Irak från första början. Hade det inte varit för det Soleimanis arbete så hade det varit mycket svårare. USA hade, om du ens hade lagt ner någon energi på det. De gjorde väl en del mot IS i Syrien, det får man väl säga. Men han gjorde ju liksom saker som borde vara positivt utifrån vad ska man säga, USA:s offentliga hållning i de här frågorna. Men vi ser ju nu liksom hur det är i Syrien. Ja, nu har ju de en Al-Qaida-president. Och Trump, han är så glad att han till och med kastar kurden under bussen för att stötta honom. Så att det där var nog inte så populärt. Åtminstone inte det här att någon annan än USA fick besegra IS, helt enkelt.
Mm. Ja, precis.
Så, men de säger ju det om attackerna nu också, att det handlar om att Iran är för mäktigt. De har för mycket inflytande i regionen och de är för mycket av ett hot mot.
Mm. Alltså det sägs en massa saker.
Jo, de har ju olika argument. Men det där är ju det som typ när alla så här bortförklaringar har betats av. Då är det det som är den kalla så här verkligheten. Ja, de var för mäktiga, så vi måste liksom krossa dem.
Jo, och mycket handlar ju om det här Hormuzsundet som Iran använder nu som ett briljant verktyg för att krossa västerländsk globalism, jag vet inte vad man ska kalla det. Men
hela världsekonomin som
skakar.
Men har ni sett vad Trump skriver på Truth Social?
Han är ju galen.
Snälla, vi har krossat Iran både militärt och ekonomiskt. Men nu måste hela världen hjälpa mig med Hormuzsundet här. Men det är alla som ni som får olja, ni måste komma nu. Det här ska vara ett lagarbete.
Han är ju som dement. Han har väl redan sagt att sundet liksom är öppet och han har sagt att Iran är krossat. Förra året sa han att Iran inte längre var ett kärnvapenhot. I år var de det.
Pete Hegseth sa att du kan ju köra genom Strait of Hormuz, men du kan bli bombad. Men man kan köra, det är fullt möjligt att köra.
Det här är ett jätteproblem, därför att Iran attackerar en handfull oljetankers, eller hur? Det är inte så jättemånga. Men det räcker ju. Det är ju ingen som vågar. Ja, det är ingen som vågar fara igenom där nu.
Nej.
Så de behöver ju knappt göra någonting längre. Så länge kriget pågår. Nej, så kom det här och
De ställer ju helt rätt krav. En grej som de har sagt nu är ju att alla länder som kastar ut israeliska och amerikanska ambassadörer. Jag vet inte om de får Irans stöd eller om de får olja. Jag vet inte riktigt vad de sa.
Men de får använda sundet, va?
Jo, men jag vet inte hur det skulle hjälpa Sverige. Vi använder väl inte sundet direkt. Och vi får så här direkt transport av olja, eller?
Det är väl mest i länder i Asien, typ Indien och...
Jo, det är 10% av Europas olja kommer därifrån.
Okej.
Det är lite grann, men det handlar ju också om alla transporter och allt skit.
Jo, precis. Alltså det påverkar ju
allt.
Priser på produkter från Asien.
Det är väl andra saker än olja också som det rör sig om.
Ja, och de vill ha in mat dit och sånt. Liksom.
Ja.
Jag såg uppgifter om att det finns någon komponent i konstgödsel som huvudsakligen kommer från där kring. Om det bara är Iran som producerar det vet jag inte, men det är i alla fall det finns liksom rika tillgångar. Så att det rör sig om, det är mer än oljan alltså. Konstgödsel kan låta som en skitsak, men det är sannolikt inte, för att utan det så skulle så stannar lantbruket som vi känner det. Det är tyvärr då.
Och det är ju nu, så det är ganska bråttom med
diskuterade inte vi det här förra veckan? Det är för mig att det var någon som sa att om det var Qatar, att de har ett lager av alltså reserv av livsmedel som räcker i 10 dagar eller något sånt där.
Jo, jag tror det stod i Financial Times eller liknande.
Och de tillverkar ju typ, alltså, de kanske har några jätter de kan mjölka eller sådär.
Ja, jag tror de kallar det så här Fresh Food Reserve eller något sånt, så de har ju säkert så här torr mat och annan så här krisgrejer, men att vanlig så här konsumentmat kommer börja sina rätt snart typ.
Och USA har ju bombat ett sånt här, nu vet jag inte vad det kallas, men en sån här anläggning där du tar bort saltet från havsvatten så att det blir dricksvatten i Teheran. Att de har ju bombat ett sånt. Så Iranien skulle ju kunna bomba motsvarande anläggningar i Qatar och Förenade Arabemiraten och sånt. Och då blir det ju djävulska problem.
Det är massor att göra det.
Jo, för jag tror Iran, de har ju ändå liksom så här, de har nog tillgång till en del sötvatten och sånt där. Även om det blir säkert svårt, så lär det vara mycket värre på andra sidan Persiska viken, där du har bokstavligen bara har platt öken. Det finns ju inga vattenkällor överhuvudtaget. Typ.
Alltså, som jag förstår det, är det inte sånt där vatten man använder för allting annat förutom att dricka? Och så dricker alla, vad heter det, flaskvatten. Det är väl det man brukar göra i sådana där ökenländer.
Ja, men det har du kanske rätt, ja. Precis.
Det används för att tvätta och allt möjligt.
Det där är typ kranvatten. Då,
ja,
ja,
exakt.
Ja, det är kanske inte riktigt duscha bra för att dricka. Men alltså ändå om det tar slut och de inte kan importera
flaskvatten. Ja, nej, det är katastrof.
Men nu är ju, de är ju ändå liksom... Iran har ju ändå hållit sig från att attackera liksom.
Jo, men de försöker spegla väst. Det är ju som en katt-råtta-lek att man vill inte vara den som beter sig sämst. Men väst har ju redan satt ribban genom att mörda barn och deras ayatollah och sådär. Men man försöker ju spegla typ attackerna och sådär. Så.
Nej, men tydligen så ger man sig på sjukhus och sådana saker också nu. Och det är...
Menar du Israel och USA eller tvärtom? Eller?
Förmodligen, ja, eller någon av två, de här två
som de gillar ju så att, Israel gillar ju sjukhus.
Jo, men det här är ju för att grejen är den att det brukar ju kallas escalation ladder, eskaleringsstegen. Alltså du måste liksom eskalera. Om det inte händer någonting så måste du eskalera. Och eftersom att det liksom inte rör på sig Iran så måste ju USA göra någonting. Och det naturliga nästa steget är ju marktrupper. Men det vet ju alla att det är en katastrof. Så det vill de nu undvika så länge som möjligt. Jag tror det är därför de börjar attackera mer civil infrastruktur.
Det tror jag också. Absolut.
Skrämma folk.
Ja, nej, men så är det absolut. Och det är ett svaghetstecken kanske, men det är...
Tecken på desperation. Att de blir tvingade att eskalera. Alltså de blir tvingade att eskalera och grejen är den att jag tror inte att det kommer att funka heller. Och det kommer att leda till att de måste skicka in marktrupper och då är det kört. Då är det kört. Då dras de in i ett långt utdraget krig.
Ja, men det är där vi kommer att hamna.
Det är, ja, ja, det är helt övertygad om det.
Om inte Trump fegar ur, det är många som liksom väntar på att han ska göra det.
Han men kan borde... inte det.
Nej, han är väldigt inmålad i ett hörn.
Han, inte bara det, att han har inmålat sig i ett hörn, utan han har försvurit sig åt mot Israel-lobbyn helt enkelt. Så att, jag tror Max Blumenthal hade rätt, han sa i en intervju med George Galloway, som var, eller samtal, att han hade källor på, vill jag menas, rent av, att Trump faktiskt fruktade för sitt liv i det här läget. Han ville inte ha det här kriget egentligen. Mm. Och jag tror det är riktigt. Jag har alltid avskytt Trump faktiskt. Men jag tror inte att han vill ha det här heller.
Nej, det är ju irrationellt ur ett amerikanskt perspektiv och det kommer ju skada säkert republikanerna i valet.
Jag tror det.
Lösten och sådär.
Ja, det är
jag tror att hans förhoppning var att de skulle nöja sig. Han har haft det här trycket på sig. Han hoppades att de skulle nöja sig med det där kriget då förra året i somras. Men det gjorde de inte. Och någon anledning så säger de att det är regimskifte som gäller till varje pris. Inte bara försvaga Iran och slå sönder det så att det aldrig någonsin kommer kunna byggas upp igen eller inte under hundratals år. Man är inte nöjd med det, utan det ska till ett regimskifte där, precis som man skulle ha till ett regimskifte till varje pris till sist i Syrien, trots att Assad var så vinklippt så att det fanns ju liksom inget kvar av den regimen.
Men det är ju det som är grejen, som visar hur dåligt planerat det här är, för du kan ju inte genomföra ett regimskifte med stridsflygplan och missiler. Det går ju inte. Du måste ha marktrupper, du måste ju ha någon där som bokstavligen liksom griper de här människorna, alltså på något sätt fysiskt avlägsnar dem från alla maktpositioner. Och så det är helt oundvikligt att det kommer att bli marktrupper. Det kanske blir i veckan eller om en månad eller om ett halvår, men det är ju dit vi kommer att komma. Och jag tror att Trump hade ett litet utrymme att backa i början, för då hade han kunnat säga vi dödade honom, det var det vi ville, nu har vi genomfört vårt regimskifte, och så sen sticka därifrån. För att det hade låtit konstigt, men det är typ den typen av grejer som Trump kan kasta ur sig och sen bara komma undan med det. Men jag tror, som du säger, det här var, här hade han startat någonting som inte gick att backa från. Och
nej,
nu,
men han har inte startat. Han sitter där han sitter på grund av denna lobby. Han är deras man. Han har sålt sig. Han är helt och hållet i deras våld.
Du sa lite att han är rädd, Jonas. Är han rädd för att bli mördad eller är han typ utpressad genom Epstein eller liknande?
Blumenthal menar på att han kanske rent av bara tror att bli mördad. Och då syftar han inte på det här då där vi väl hade i alla fall skilda uppfattningar om där han ska bli skjuten i örat där. Utan det var ett senare mordförsök eller förberedelse för det. Senare förra året om ni minns. Man som
golfbanan där.
Precis, på golfbanan. Och då kom han förbi säkerhetsspärrar och sånt på ett annat sätt. Och det där tolkade Blumenthal i alla fall ska nog ses som en varning. Att du är inte skyddad någonstans. Jag talas rätt lite om den incidenten sen efteråt.
I den mån det talas om det så påstås det att det var Iran som låg bakom faktiskt.
Ja,
det används ju i propagandan på det sättet.
Visst, precis som det var de som sköt ihjäl de här iranska flickorna också, eller bombade ihjäl.
Ja, så det är ju helt osannolikt, men det är ju så det används.
Jo, jag vet, men han kan inte annat i det här läget. Och jag tror att han visst, han bryr sig om sitt eftermäle och så. Och sett ur det perspektivet så kanske han hade kunnat komma ur det som du säger, Simon. Men det här har bestämts inte av honom någon annanstans. Och han har nu bara att genomföra detta.
Det är ju Israel som är relativt grannland till Iran och kommer vara kvar där efter konflikten. Så de kan ju inte avsluta förrän de känner att läget är lugnt där. Och därför måste USA hållas kvar där också.
Ja,
men ur USAs perspektiv hade det varit bäst med en kort konflikt att de bara deklarerar seger och försvinner.
Men jag tycker också att man har märkt en skillnad i Trump. Alltså i början när de nyss hade anfallt, då lät han självsäker och övertygad och sånt. Och jag tror lite grann att det som skedde i Venezuela lurade honom att tro att det här ändå skulle gå ganska lätt. Nu när man har tittat på det här, och det är kanske jag som läser in för mycket i det här, jag vet inte, men jag tycker att han verkar förändrad. Jag tycker att han verkar skakad av det här alltså.
Jag tror att han är oerhört hårt pressad.
Ja.
Jag tror att han är psykiskt sjuk alltså. Det har han nog varit lite hela tiden, men jag tror att den typen av personlighetseffekter som han har kan bli värre. Och han är gammal alltså. Man ska inte, det är inte meningen att man ska ha ett så stressigt ämbete när man är, hur gammal är han nu? Han blir 80 år va? Eller nej?
Han är född 46.
Nej. Ja,
79.
Ja. Han fyller väl 80 då?
Han fyller 80.
Ja, han fyller 80 år.
Ja,
så det, jag menar det är inte det finns ett skäl till att man pensionerar sig tidigare även på de mest triviala jobb.
Det var någon som sa att när vem var det? Jag vet att det var någon som sa, jag läste någonstans paralleller med Sovjetunionen, att när Sovjetunionen gick mot sitt fall, då fick de äldre och äldre och äldre liksom ledare.
Det var Stryker som pratade, tror jag.
Ja, det var Stryker kanske, ja, just det. Och det är ju lite talande. Vi har ju först Biden och så sen Trump. Alltså riktigt gamla gubbar som har blivit president.
De har inga yngre grabbar som kan ersätta dem.
Klart de har, för i helvete. Vi är ett land med 350 miljoner invånare.
Jo, men jag menar som går samma...
Kanske. Och jo, så har jag menar, världens bästa universitet får man ändå...
Ja, men det handlar ju inte om kompetens. Det handlar ju om de som ska lyda vad Netanyahu säger.
Ja,
alltså, det måste
vara ett trovärdigt sätt.
Menar, de måste ju kunna skrapa upp... Det finns ju gott om... Det är märkligt alltså. För att det måste gå att skrapa fram opportunister i alla åldrar med en IQ på 160.
Och
snyggt yttre och hela skiten.
Jo, men det är det som är poängen. Att ett land, alltså ett imperium som USA, som liksom har energi och framtidstro och liksom allt går bra, ekonomin går, de dominerar i alla lägen. Då är det inga problem att hitta unga människor som vill hoppa fram och tävla om att vara ledare. Men det finns ju ingen hunger bland politiken. Det har ju inte funnits. Det är ju ingen ung person som liksom stuckit fram och liksom presenterar sig själv eller på något sätt förs fram. Utan det är ju de här gamla gubbarna i många lägen som förs fram. Och det är ju det som är poängen, att det är en energin i det amerikanska imperiet håller på att dö ut på något sätt.
Ja, så kanske det. Eller så är det i det här fallet kapitalisternas sista strid också.
Deras dödssuck.
Boomernas dödssuck.
Men jag tror liksom att alltså, om nu USA går in med marktrupper, vilket vi verkar vara överens om allihopa, att det är oundvikligt.
Jag menar, det beror ju på lite vilket sätt man menar på också. Det är mycket prat om att de kanske ska försöka avblockera sundet och börja med att invadera lite öar och sånt där.
Hur ska de avblockera sundet då?
Det jag läst är väl att man planerar liksom att landsätta trupp på olika öar där i sundet.
Det är ju extremt riskabelt.
Ja, de blir ju måltavlor. Men man har ju bombat den där stora ön Karg eller vad den heter.
Jo, men du, alltså grejen är den att jag tror att det blir... Jag har svårt att se att det kommer att funka. Alltså det är bara att titta på hur det funkar med hutierna. De lyckas ju aldrig riktigt kontrollera dem. Hur ska de då kontrollera Iran i Hormuzsundet? Ja, alltså det...
Nej, de behöver ju förmodligen inte folk på fastlandet liksom, längs hela kusten där.
Men ja. Hutierna har de ju aldrig försökt ge sig på det sättet riktigt.
Jo, det har de.
Saudiarabierna är men inte med ihjäl dem.
Ja, Saudierna rör inte riktigt på dem. Men USA har ju inte gett iväg den typen av...
Alltså, de bombade ju Yemen väldigt intensivt där ett tag. Trump sa att de skulle sätta stopp för hutierna, men de gav ju som upp det till slut. För att det gav ju inte önskat resultat. Mm. Förmodligen insåg de väl att det här kommer inte att funka. Alltså det är så svårt.
Nej, men de gick ju inte all in. Och det är ju det jag tror att de kommer tvingas göra i Iran.
För att det är det enda sättet.
Men, ja, jag tror att det är enda sättet. Det
här problemet.
Jag är helt ensam med det där.
Det kommer inte att lösa. Jag tror inte att det kommer att lösas ändå. Jag tror inte att jag tror inte att USA kan vinna genom att sätta in marktrupper. Alltså det...
Tillfälligt borde de väl kanske kunna liksom jaga regimen under marken och liksom bara få så här kaos i landet.
Jo, tillfälligt. Men ska de
liksom... Det kommer ju bli som ett Afghanistan med så här...
Men det går ju inte att göra det, för att de har inte de resurserna längre. Och de har ju inte samma soldater som de hade i Afghanistan och Irak.
Nej, de har inte
de styrkorna på plats, utan det är väl typ så här 60 000 soldater stationerade i området utspritt på massa olika militärbaser, ju... och sen kör de dit 10 000-tal.
Iran har ju sprängt alla deras radar. De är ju helt blind.
De har väl satelliter och sånt också.
Ja,
men det gör ju ändå stor skillnad. Jag vet, alltså, och jag tror Iran, de har ju en extremt stor armé. Sen har de ju liksom värnpliktiga typ, eller motsvarande de kan kalla in också. Alltså de har ju ett stort lager av soldater. De har en annan viktig grej är ju så här att om USA förlorar det här kriget, då kan det vara en taktisk reträtt. Men om Iran förlorar kriget, då är det ett strategiskt nederlag. Det är en jävligt stor skillnad.
Mm.
I energin man går in i ett krig på. För Iran är det här en kamp på liv och död. Men för USA är det inte det.
Nej.
Hur ska de motivera sina soldater att strida på samma villkor som iranierna? Jag har extremt svårt att se det. Och så ska de söka igenom varenda berg, varenda dal. Och liksom,
alltså, amerikanerna betalar sina soldater med pengar. Och krig kostar $1 miljard per dag. Typ, så.
Ja.
Det går väl att upprätthålla ett tag i alla fall.
Jo, men de kommer ju att få slut med grejer. De har ju redan skickat allt. Eller de har ju spenderat i Irak och i Afghanistan. Sen har de ju skickat allting till Ukraina. Och alla, ja, som Striker sa, nu är ju Striker den heliga ledaren av den här podden. Det här är ju bara en översättning. War Strike. Men att de har hur mycket pengar som helst. De kan ju trycka hur mycket pengar som helst. Men det finns ingenting fysiskt att sätta in till slut.
No, de kan...
Som missiler och sånt där.
De hade liksom ingen krigsindustri att tala om när första världskriget bröt ut heller egentligen. tror jag. Utan det kom ju med första och andra världskriget som det byggdes ut kraftigt, och det kunde de göra ganska snabbt. Men det kommer att kosta pengar. Det kommer att förmodligen, ja, då, man kan trycka pengar, men det leder till hyperinflation.
Inflation, ja.
Och då kommer amerikanerna att jobba ihjäl sig för att få se sina vänner och söner och makar och så komma tillbaka utan armar och ansikten och ben, och om de inte kommer i en plastsäck. Det kommer, alltså någonstans så tycker jag så synd om dessa människor i magarörelsen som ändå på något sätt, jag menar, stora delar av USA har varit så diskriminerade mot av det här demokratiska vänsteretablissemanget. De har sett ett hopp där i Trump, lite dåraktigt kan jag väl tycka, men vad då? Det är som det. Men det här har de verkligen, de har trott på detta, att det ska bli slut på de här vansinniga krigen, för det gillar de inte.
Nej.
Och så kommer han att förmodligen visa sig till sist värst av kanske någon tidigvarande president.
Jo.
Det som är bra för resten av världen är väl att om han förlorar ordentligt här, kanske USA får falla tillbaka ordentligt och lugna ner sig.
Jo, men han kommer ju att vara en så kallad fallgubbe. Han kommer ju att vara en scapegoat för det här.
Ja, det kommer komma en demokratisk president i nästa val, och han kommer att fortsätta att göra samma saker med hänvisning till att, men vadå, jag ärvde det här kriget, kan inte jag göra någonting åt det? Jag måste göra det bästa av situationen.
Du tror att det kommer dra ut liksom i fler mandatperioder i kriget, eller?
Jag tror att det vet jag faktiskt inte om det kommer att göra, men om det är slut för nästa, ska vi säga, det är val om lite drygt, eller om 2,5 år då igen. Jag vet inte. Det är möjligt att det tar slut långt före dess, men det kommer att hålla på tillräckligt länge för att kostnaderna ska bli, alltså kostnader i liv och i pengar, resurser av alla slag, kommer att bli så påtagliga för USA att republikanerna inte kommer att repa sig. Det tror jag.
Jag skulle vilja tillägga en sak också. Jag tror att det är betydligt svårare att bygga upp en och ta mycket längre tid att bygga upp en krigsindustri idag än vad det gjorde under första och andra världskriget. Just för att jag vet att den amerikanska, det har ju funnits liksom tryck på vapenindustrin att börja liksom öka produktionen och sånt. Men signalerna från vapenindustrin är att man har lagt ner fabriker och sånt som tidigare tillverka, ja, men du vet, de här typer av avancerade vapen och missiler och robotar som används i krig idag. Alltså att den kompetensen har försvunnit, och det tar lång tid att lära upp liksom ny personal och såna där saker. Det gör att liksom tiden det tar att bygga upp en ordentlig en industrialiserad krigsindustri som skulle behövas för ett sånt här krig, det tar för lång tid. Och faktum är att redan under kriget i Irak, så efter ganska kort tid så fick USA ammunitionsbrist då, och fick låna av Israel ammunition. Man fick ta av gamla lager från Vietnamkriget och såna här saker som tydligen fortfarande var dugligt. Så att redan i det kriget hade man problem med ammunition, och då var ju USA starkare och hade förmodligen betydligt större lager än vad man har idag. Speciellt med tanke på kriget i Ukraina. Så att jag tror att USA kommer få stora problem när man går in med marktrupper. Jag tror att
problem kommer de ju få, garanterat. Men frågan är om de är oöverstigliga.
Det är ju det som är frågan.
Det beror ju på hur mycket människor man är beredda att offra. För liksom med drönare och allt sånt, så kommer ju liksom amerikanska styrkor som går in där och få förluster som svider.
Enorma förluster. Det är bara att titta på Ukraina.
Ja, men amerikanerna har inte där att göra överhuvudtaget. Utan för att någonting ska kunna ske, då måste de skaka av sig Israel-lobbyn helt enkelt, som styr amerikansk utrikespolitik. Och det är
lättare sagt än gjort.
Det är lättare sagt än gjort. Alltså. De har ett sånt grepp om denna apparat. Det är ju bara att titta på när Netanyahu kommer dit. Han kan inte öppna munnen utan att dränkas i hurrarop och stående ovationer. Och...
Nej, och han har ju besökt Vita huset typ 7 gånger på ett år eller vad det var. 4-5 gånger, jag vet inte vad det var. Men det är ju rekord. Ja. Och så nu händer det här. Man vet ju vad de har pratat om bak i lyckta dörrar.
Ja.
Är det någon som vet vad som händer med kurderna? Det har ju pratats om att kurderna ska aktiveras.
De
är
ju ner. De vägrar väl gå in. Ja.
Är det det senaste beskedet?
Det är det jag hörde i alla fall. Ja.
Det är ju logiskt med tanke på vad som hände i Syrien. Men
de hade ju bara blivit kanonmat.
Ja, men det är ju ett alternativ att använda såna här etniska minoriteter som fotsoldater. Ja, men alltså, det är ju det. Och så använda, ger dem liksom alltså stöd med... Det är ju så man
gjorde. Jag tycker Sverige kan bidra med... Vi kan bidra med våra etniska minoriteter.
Nej, men Iran har ju många minoriteter.
Jag har ju kurder, bara skit.
Iran har ju dels kurderna, sen har de ju, jag tror det är i, vad blir det, i sydöstra Iran, där har de ju en sunni muslims befolkning som pratar arabiska, som har gjort lite så här mindre uppror ibland. De skulle de ju också kunna aktivera på något sätt. Mm. Men det blir nog svårt att...
Men
att,
har de gjort uppror i eget namn? Så, eller är det de som finns i de här konstiga kommuniströrelserna? Och så, som
ja, är, ja, precis. Precis. Det är väl framförallt det. Det har väl aldrig varit lika allvarligt. Nu vet jag inte om kurderna har ställt till med så mycket just Iran, men de har gjort det i andra delar av Mellanöstern, har ju kurderna varit ett problem.
Jo, men jag menar alltså kurderna, jag på dra en bulgar liknelse här, jag ska inte göra det, men alltså de har ju naturligtvis inte hämtat sig efter att det har blivit så blåsta då av USA som sätter en islamist på presidentposten, en IS befälhavare i Syrien. Men det är inte mer än stort mer än ett år sedan.
Och det är ganska nyligen Trump tog ställning för honom mot kurderna, alltså bokstavligen. Ja. Att, alltså de kan ju inte vara...
Sen lever kurderna alltid på hoppet på ett sätt, men de har ju ett minne som är typ 1000 år. De är ju som judarna på det sättet. Och inte kommer de att gå på det här nu igen så strax inpå. Liksom.
De måste ju vara krigströtta också så länge som de har varit inblandade i saker nu.
Ja, iranierna tror jag, eller de iranska kurderna tror jag inte kanske deltog så hemskt mycket i det krigandet. Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Nej, kan jag bara föreställa mig att de så här reser över gränserna där och hjälps åt.
Men i vilken omfattning är ju svårt att veta.
Jag tror kurderna i Irak är väl de som har det lugnast just nu. Och de tror jag inte är så sugna på att, attackera Iran. Utan det är väl då typ kanske kurder inne i Iran som är sugna. Men det är ju...
Nej, de är ens dåligt behandlade typ.
Jag tror inte nämnvärt sådär. De vill ju ha ett eget land och de vill ju ofta ha någon typ av kommunistiskt styre och sådär. Så de gillar säkert inte det styret i Teheran. Men jag tror inte att de blir... Alltså i Iran har de ju varit ganska, nu vet jag inte om kurderna har det, men de har ju varit ganska noga med att liksom proportionerligt ge minoriteter inflytande. Jag vet att i parlamentet har de ju vissa platser som är liksom, här ska de kristna ha och här ska till och med judar ha. Jag vet inte om judar har en eller två platser eller något sånt där.
Men
jag
tror att nu har de noll.
jag tror att de fortfarande har.
Men, jag tror att de är, alltså, utåt, det är klart att det finns en del Mossad-rekryter i Iran också, i den judiska gruppen. Men på det stora hela så tror jag att de är ganska så... Kanske av strategiska skäl, vad vet jag. Men det måste ju finnas skäl till att de inte har lämnat tidigare.
Alltså de har inte så mycket problem med den egna judiska minoriteten. Det är det jag menar. Nej, jag tror inte det heller. Och jag vet att det finns ju ett filmklipp där Khamenei besöker då det som beskrivs som kristna martyrers familjer. Och det är väl soldater som har stupat i olika sammanhang, att han besöker deras hem och sådär. Och det är ju som en propagandavideo sådär. Så de är väl ganska måna av att åtminstone ge sken av att minoriteter behandlas rätt väl i landet. Nu vet jag inte hur det är med kurderna exakt, men jag tror inte att kurderna behandlas liksom särskilt illa på något sätt. Det tror jag inte. Men jag kan inte säga. Men det är väl det att kurderna har en liksom en slags nationell självbild av att de vill ha ett eget land. Att de vill ha ett Kurdistan och det ska gå från liksom Turkiet till Iran och sådär. Det är väl det som man kan utnyttja.
Jo, men då, igen va. De blev blåsta de så många gånger förr. Bara för ett år sedan, lite drygt, i Syrien. Så,
ja, men de blev ju blåsta bara för en månad sedan, typ. När vad heter det, syriska regeringsstyrkor anföll dem ju. Och de fritog ju de sådana här IS-fångar som de hade i sådana här fängelser, kurderna. Och de frågade ju efter hjälp från USA. Hallå, kan ni komma och hjälpa oss? Men de fick inte ens något svar från USA.
Nej, men du ser.
Så att det talar ju emot att de skulle vara så sugna att ge sig in i något amerikanskt, israeliskt krig igen.
Men skulle vi kunna snacka lite om Tucker Carlson innan vi lägger på för ikväll? Jag tycker att Tucker Carlson har gjort ett fantastiskt arbete på senaste. Jag har ju alltid ogillat honom för att jag som känt att han har varit falsk. Han är som en liten orm. För att han uppenbart så låtsas han inte veta saker ibland. När det är typ strategiskt.
I'm confused.
Ja, precis. I intervjun med Putin och han inte vet att hans farsa jobbat CIA och sådana saker. Men han är smart. Det är det som är grejen. Han är fan briljant. Och det han sysslar med nu. Jag lyssnade på hans monolog innan det här kriget bröt ut. Och då förklarar han ju i detalj hur vad Israels motivation i regionen var. Han förklarade det, när de pratar om Amalek, att det här är ett strid om blodsband. Att de vill förinta en blodslinje. Och det var alltså innan de anföll, så det låg ju i luften. Men det var då jag förstod att, alltså, eller inte då jag förstod, men det förstärkte den här förståelsen kanske. För att han fattar exakt vad som händer. Och det han håller på med är någon sorts strategi för att föra fram hans egna, vad nu han kämpar för. Men han kämpar ju för någon sorts konservativt kristet Amerika som är rasblint och jag vet inte, egalitariskt om det är något sånt. Och det gick som upp för mig att han vet exakt vad han håller på med. Och sen när
jag rasblint, gör han det verkligen? Men han gör inte ras av politik så, men han...
Nej, men han förklarar ju att han är ju kristen och han ser alla som individer som har rättigheter.
Och
kristna är en grupp, muslimer är en grupp, judar är en grupp. Så vi ser ju etnicitet, men han har ju sagt många gånger att han vill inte se sig själv som en vit amerikan till exempel.
Och han har kritiserat vänstern för att vänstern...
Identitetspolitik, precis. Ja. Han kritiserar identitetspolitik.
Men samtidigt har han ju lite kanske den här inställningen som heter Martyr Made, Daryl Cooper, att typ etnonationalism i Europa är rimligt för här är olika etniciteters hemländer, medan USA är lite så här allas land där man har en egen så här
Ja, han brukar ju prata om att typ Storbritannien inte längre är Storbritannien, alltså att det är liksom, det kan bara vara det om det är brittiska människor där och så. Det är sant. Mm. Men han brukar ju ofta säga typ så här att, alltså när jag växte upp då skulle man ju aldrig, alltså då vilken ras man tillhörde, så det var helt totalt irrelevant. Och nu har ju de här dårarna börjat prata om det. Jag fattar ingenting. Men det kan ligga någonting i det, att han har en bild om USA, att USA ska vara liksom det här mångrasliga. Ja, precis.
Fast vi ska komma överens.
Det är ju mångrasligt de facto sen innan det bildades.
Han ser inget fel på att det finns svarta amerikaner, att det kanske finns lite arabamerikaner och till mesta del då, han vill ju förmodligen att det ska vara till mesta del europeiskt, tror jag definitivt. Men det jag tänkte säga som är briljant i hans strategi här, att han har alltså, när han talar om Israel nu i de här senaste monologerna, kanske 3-4 senaste monologerna, så handlar det om att visa för hans kristna bas hur vidrigt Israel beter sig. Och använder deras ord. Han talar till den publiken. Så att jag stör mig på att han är rasblind och att han snackar om att han inte gillar identitetspolitik. Det spelar ingen roll. Han talar inte till mig.
Han är amerikansk nationalist och ser till liksom amerikanska befolkningens intresse, om man säger så.
Exakt, så han övertygar alltså miljontals amerikaner att kanske ta ställning mot Israel i den här konflikten. Och jag tror att han lyckas jävligt bra med det.
Ja, men så, det är ju det som är det mest relevanta. Där håller jag med honom. Jag menar, liksom, rasspolitiken är ju neither here nor there när det kommer till frågan om det här oreserverade amerikanska stödet till en stat som beter sig som Israel gör och som tillåts ha en sån makt över USA helt enkelt. De är ju styrda av ett främmande land.
Och så länge det sker så kommer inte gå att göra någon politisk förändring i USA överhuvudtaget. Nej. Och det här med Trump är ju verkligen det slutgiltiga beviset på det. Mm. Alltså att det fanns någon typ på att folk trodde att jo, men han är liksom lite styrd av Israel och så här, men han gör ändå bra saker. Men nu är det ju bevisat med Trump att det funkar inte så. Alltså så länge den amerikanska politiken styrs från Tel Aviv så kommer det vara ett skitland. Det är bara så.
Jo.
Jag håller med dig om Tucker Carlson. Just det där att jag tyckte också att han var rätt fjantig förut och tillgjord. Och jag tänkte, när han börjar bli lite mer, vad ska jag säga, utmanande i sina ståndpunkter och sådär, att han försökte liksom, vad säger man, tap into, försökte haka på då en växande opinion som fanns och som fanns runt Trump och sådär vidare, men tog ingen större notis om honom. Han har vuxit enormt i mina ögon senaste året nästan, bara ska jag säga. Jag tror också att han faktiskt har vuxit på riktigt som människa, att han känner att han brukar ju återkomma till det, att nu är jag 56 år liksom, jag tänker inte anpassa mig längre, ni kan inte skrämma mig.
Nej, precis.
Det som är med honom också är att jag får också den känslan, och det är också någonting som har växt fram, att han är det. Alltså till skillnad från mot så himla många andra opinionsbildare, speciellt i USA, så är han på något sätt den han utger sig för att vara. Ja, just det. Precis. Ni har väl varit inne på det lite grann båda två här. Jo. Men just att det är inte det här att han har egentligen en annan agenda och det finns liksom pengar i bakgrunden eller någon annan som drar i trådarna eller lobbyverksamhet eller att han försöker skapa någon typ av interna stridigheter någonstans, utan han tror genuint på det han gör och han tror att det är det bästa för USA liksom, och han gör vad han kan på något vis.
Jo, för han stödde ju Trump för att han trodde på MAGA, alltså Make America Great Again, och när han märkte att Trump håller inte på att göra Amerika bra igen. Då gick han ifrån det och började attackera Trump istället. Och då blir den här magabasen blir helt galen på Trump och kallar han för förrädare och allt möjligt. Han har fått så jävla mycket skit och Trump har ju till och med tagit avstånd från honom. Och ja, trots det här Tucker då innan det här kriget bröt ut träffat Trump och försökt bett han att inte anfalla Iran och allt sånt där. Så att han har ju ändå svalt massa stolthet för att göra det han tror på. Det som är bäst för Amerika.
De är ju många. Det är väl han och kanske Candace Owens som är de två.
Och Marjorie Taylor Greene.
Ja, där jävlar alltså vad hon var förbannad. När hon
och Thomas Massey. Thomas Massey
också. Men Taylor Greene där alltså. Hon kokar ju. Jag har sällan sett något liknande. And now we're in another fucking war.
Ja, hon var ju förbannad redan över Epstein-filen och där. Så det här är ju ännu värre. Eller är det? Jag vet inte, det är samma sak.
Det hör ihop.
Epstein-koalitionen.
Det är ju tråkigt, det har ju blivit mer tyst i media om Epstein faktiskt. Förmodligen tack vare det här.
Hörde ni förresten att ADL, de har kommer med sin dom nu. Det är antisemitiskt att kalla kriget i Iran för Operation Epstein Fury.
Ja,
det är antisemitiskt. Det är mig. Nu tappar jag bort. Jag skulle säga någonting om
Tucker Carlson.
Jo, det som är ganska intressant i allt det här att nu har han återigen börjat beskrivas som en marginell figur, en ytterlighetsfigur, en extremist. Liksom, det spelar inte så stor roll vad han säger och så. Men jag tror inte att det finns någon annan så kallad MAGA-influencer som har lika mycket liksom, visningar och intresse.
Nej, han är ju sin egen kraft. Liksom. Han är ju inte har ju inte ett stort tv-nätverk som han jobbar på längre, utan han har ju byggt upp en egen plattform och har ju sina egna följare. Exakt. Han har ju väldigt så här, personligt inflytande.
Så frågan om det finns någon enskild person i den här rörelsen som är lika inflytelserik som Tucker Carlson, det kanske gör det. Jag bor ju inte i USA, jag vet inte. Men känslan jag har i alla fall är att han är extremt inflytelserik. Men liksom media och mainstream-republikanerna och sånt, de försöker nu måla ut honom som att han är en marginaliserad dåre mer eller mindre. Just för att han går emot Trump.
Jag undrar om inte egentligen på sätt och vis Candace Owens har ännu fler lyssnare eller tittare eller vad man kallar det för.
Jag tror
hon gick om Joe Rogan som den första podden.
Oj, fan, är det möjligt? Hon är
nej, hon är skitbra. Nej, hon är riktigt jävla. Nej. Den diskussionen får vi ta en annan gång.
Jo, det kan vi köra nästa vecka. Nej,
jag tycker hon är grym. You gotta love her. Men okay. I alla fall, så skillnaden är att Tucker Carlson har ju en rätt lång bakgrund som etablissemangsjournalist verkligen. Han var programledare på CNN för den Crossfire som är ett av de två stora debattprogrammen, kanske det största i USA under lång tid. Och han är verkligen liksom, han kommer från etablissemanget, medan sådana här som Rogan eller Owens, nu är de väldigt olika visserligen, men de har blivit stora, men de kommer lite utifrån på något sätt ändå. Tucker Carlson är verkligen, han har varit politisk toppjournalist, känt flera presidenter personligen och sådär. Att han har kanske lite av en annan tyngd på det sättet.
Jag kollade upp det. Hon har på YouTube fler visningar generellt än Tucker Carlson, även om det inte är sådär jättetydligt. Men jag tycker inte att man ser och hör henne lika mycket som Tucker Carlson.
Men det beror kanske lite på vad man är intresserad av. Så.
Ja, det går in i en annan ekokammare. Det är därför.
Ja, kanske.
Nej, men de hade ju något roligt Twitterkonto. Jag tror de har raderat det nu om hennes felsägningar. Hon hittar ju på ord hela tiden. Jag vet inte om ni har sett det.
Ja, jag tror det. Men det är väl uppenbarligen framgångsrikt då?
Ja.
Det må vara att hon gör, men hon är ju rapp alltså. Det är,
hon är duktig på att debattera, det får man ge.
Ja,
absolut. Det får man ge.
Det är möjligt. Hon är säkert bättre än mig. Så jag får ge mig. Men vi måste också ge oss. Jag tänkte bara säga det om Tucker Carlson, att han, CIA har ju utgett honom för att vara en utländsk agent nu och åtala honom som det är. Så de har ju då spionerat på honom, och i en kort video som vi länkar här på Nordfront så förklarar han ju det, att det är inte första gången CIA läcker hans privata meddelanden till pressen. Alltså det är så sjukt hur de kan hålla på. Men ja, de har då hittat meddelanden mellan han och folk i Iran, där han försöker fixa intervjuer med folk i Iran och sådär. Och då anklagar de honom för att vara en agent och för utländska intressen. Så vi får se vad som händer med det här. Har ni någon kommentar på det innan vi lägger på?
De försökte ju stoppa hans intervju med Trump och nej,
Putin. Jo, just det.
Det var väl FBI, men jag är inte så förvånad. Alltså för att jag menar, om Tucker Carlson skulle intervjua, tänk om han skulle intervjua typ Irans utrikesminister just innan USA skulle anfalla Iran.
Mm.
Det skulle ju, alltså det skulle bli stora problem i USA. För att jag menar, iranska, jag vet inte om ni har sett de här intervjuerna med Irans utrikesminister.
Jo, han är grym. Han är
jävla. Ja, men alltså det är alltid så. Det är även så när typ ryska politiker pratar och sånt där. De kan uttrycka sig på ett helt annat. De har inte här liksom vaga, liksom märkliga sättet att prata där de varken säger bu eller bä eller inte riktigt förklara vart de står, de håller, utan de ger ganska tydliga, raka och rationella besked och sånt där.
Jag såg bara nu senast, det var en intervju med han, med någon amerikansk journalist frågar om amerikanska fångar är säkra i Iran. Då svarar han, ska ni bomba våra fängelser eller? Och sen säger han, ja men då är de säkra.
Ja. Det klassiska är ju det här leendet han gav med, ja. Är du rädd för att marktrupper? Nej, vi väntar på dem.
Ja.
Och så börjar han le. Och han som intervjuar blir ju helt så här, du väntar på dem? Ja, vi väntar på dem. Vi har övat för det här i 20 år nu. Så.
Det var också en grej jag ville nämna i den här konversationen. Att alltså, Israel och USA, speciellt då Israel, har ju faktiskt pratat om det här i 40-30 år.
Mm.
Men Iran har ju planerat för det här i 30 år istället för att bara prata. Så när de börjar bomba Iran, då finns det massa grejer på plats redan. En plan, en tanke kring det här och vad vi ska göra. Medan USA bara fumlar, hittar på nya grejer hela tiden och ser ut som idioter.
Och Israel håller på att masscensurera filmer från när de blir träffade av missiler och så.
Mm, exakt. Mm.
USA har planerat med kort tid, eller kanske inte planerat särskilt mycket alls, det tror jag. Men Israel däremot, ja.
Har inte planerat?
Nej, de har nog planerat väldigt länge.
Jo, men vad är planen? Det är, vad ska de kunna göra? De håller på att försöka gå in i Libanon nu och härja där. Och de blir ju fan slaktade. Det enda de kan göra är att mörda civila. Börja spränga massa hus och grejer. Och så har det typ hundratusentals libaneser nu på flykt. Att, alltså Israel kan inte kriga. De kan bara mörda.
Jo, men jag tror att det är inte liksom så här, ja men vi ska göra det här, vi ska få de här människorna bara lämna södra Libanon. Och där är det bara att ta över det. Det är ju en del av Israel trots allt. Men det är ju en del av stor Israel.
Exakt.
Ja, nej, men det är perspektivet, och de tänker på ett annat sätt. De värderar saker och ting annorlunda.
Mm.
Det vi får inte glömma det.
Pengar och ädelstenar. Gilla. Yes, vi ska lägga på. Men det var en väldigt intressant diskussion. Vi får se vad som händer nu i Mellanöstern. Jag tror ju att det här, om folk tyckte att covid var illa för allmänheten, så tror jag att det här hormosundet och konsekvenserna inom kort kommer att kännas ganska mycket. Vi kanske får. Jag förutser att diesel kostar 35 kronor om några veckor. Vi får se.
Det är inte omöjligt.
Men yes, vi ska prata om donationerna innan vi lägger på här. Och vi har fått in några. Vi har fått in kontanter. Vi har fått in från Sigge. Tack så mycket. Och vi har fått in från Kristoffer. Han säger, först stängde de ner min Swish och nu får man inte ens ta ut kontanter utan att behöva förklara sig. Snacka om trakasserier. Tydligen någon Margona Koledrekai som ligger bakom detta. Skitsamma, nu har jag gjort av med skräpbanken ändå. Och det följer med ett brev som visar att alltså, om du tar ut kontanter nu tydligen så ska du förklara hur du ska använda dem. Du får ett brev på posten.
Han tar ut 100 kronor och 200 kronor ett annan gång. Och det vill han veta varför.
Alltså, jag måste lägga ner banken. Alltså. Ja. Banken får fan ta och ge sig snart. Det blir bankrevolution. Det är också en annan grej med den här Iran-situationen. Att det här är ju revolutionära tider. Alltså, det är fertilt med revolution just nu. Och bankerna ligger jävligt risigt till.
Sen har vi från Rick. Jag hoppas innerligt att du har rätt till det. Förlåt. med en paus säger detta.
Jo, nej, fy fan verkligen. Men... Yes, vi har Rick. Tack så mycket. Och vi har Anonym skulle jag säga som säger tack för att ni finns och gör ett bra jobb. Varsågod. Och sen hade jag också en anonym donation som jag har fått i handen. Tack så mycket för den. Och vi har Magnus. Ska vi svara på den här frågan eller? Är det någon som vill ta i den här betongen?
Vi kan bara säga att han frågar vad som händer med en organisation som vi inte har någon insyn i och inte vet något om. Så vi har väl inget att säga där tyvärr.
Nej, precis. Då kan det låta. Sen har vi Alexander som undrar om Holmqvist är nöjd med sin postbil.
Jag har inte fått den än. Det måste bli något fel på leveransen, Alexander. Men jag tar gärna emot en postbil om du... Om du har en över.
Visst har de ratten på fel sida.
Ja, det går bra. Det kan jag lära mig.
Det duger.
Okay. Ja då.
Yes. Sen har vi Robert. Och vi har Stefan gånger två. Så vi tackar väldigt mycket för det. Det tror jag var allt. Så jag vill tacka också Jonas för att du gästade podden till slut. Efter många och om än.
Det är alltid trevligt.
Yes, och sen vill jag också uppmuntra er lyssnare att sprida våran podcast. För att vi är fruktansvärt censurerade. Det är brist på plattformar som vill ta i oss. Så om ni är modiga nog, om ni är män, så ska ni kunna rekommendera den här podden till någon i ert liv. Och med det så tackar jag för ert stöd, för att ni lyssnar, och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
God kväll.
God kväll.
Thank you.